Hej på er, Oliver här. Innan avsnittet börjar här vill jag bara ge lite kontext om en grej. Vi spelade in på måndag kväll som vi brukar och det var först dagen efter som vi fick reda på att Microsoft väljer att stänga flera av deras Bethesda Studios, däribland Arcane Austin och Tango Gameworks. Eftersom att vi pratar lite grann om Xbox denna vecka och lite löst snackar om vad vi hoppas på att få se på Xbox Game Show nu i juni, så vill jag verkligen att alla ska veta varför vi inte nämner dessa nedstängningar. Det handlar inte om att vi inte känner starkt för det gör vi. Det är bara så det är ibland med timing. Man vet aldrig riktigt vad som händer minuten man slutar spela in. Just nu känner jag mig mest ledsen över detta. Tango Gameworks gav Xbox en riktig pärla med Hi-Fi Rush förra året. I en period där Microsoft desperat behövde bra grejer på sin plattform. Och medan Redfall var en miss så har Arcane en lång rad av fantastiska släpp bakom sig med spel som Dishonored och Prey. Det är verkligen helt obegripligt för mig hur ett företag så stort som Microsoft, som kammade in över 20 miljarder dollar i vinst förra året, kan ta sådana här beslut. Vi kommer prata mer om detta nästa avsnitt när den initiala chocken lagt sig lite. Tills dess hoppas jag att ni gillar avsnittet vi slängt ihop för er idag och önskar er en fortsatt trevlig vecka. Hallå eller, ni lyssnar på Spelsnack avsnitt 530. Jag heter Oliver Thulin och idag är vi inte Jimmy och Amanda med oss för att de är fortfarande mitt i sin flytt i sin nya lägenhet. Utan idag får jag sällskap slash support av återkommande favoriten Adam Holmberg.
Hej hej!
Och en annan, ja, nu blir det en återkommande favorit för att det är din tredje om vi räknar med årets speldelen från förra året. Kristoffer Lundberg, eller Risiga Krille som vi brukar kalla det.
Jag är väldigt glad över att ha ett smeknamn redan i alla fall. Även om det var lite risigt. Men jättekul att vara här.
Ja, men har du hört det, Adam, och Risiga Krille?
Den detaljen har jag missat.
Va? Det är klart att han har hört det. Han har ju lyssnat med på podden och hört allt om det.
Ja, jag har lyssnat varenda vecka.
Ja.
Han är vår största fan. Första gången Kristoffer skulle vara med så pratade vi lite grann. Och då var det med jag, Jimmy, Amanda och Kristoffer. Och så... för du... Det var väl vi fyra, va? Kristoffer?
Ja, minns det du? Var vi fyra. Ja. Stämmer.
Och så började vi prata om liksom namn och smeknamn. Och så sa du att jag hade nog ett smeknamn. För jag tror att det började med att jag sa att jag inte hade ett smeknamn. För att Oliver är inte liksom... Det är inte jättelätt att göra smeknamn på Oliver. Precis. Och så skulle du säga... Ja, men jag hade smeknamn när jag gick i skolan och så. Och så Amanda bara... Ah, inte Krille, va? Det är så risigt.
The fuck?
Jag tror aldrig att jag lyckas liksom, göra någon obekväm i min liksom, skära närvaro på det sättet innan. Det liksom, var något nytt slags rekord. Jag bara, jag har det där väldigt basic smeknamnet som alla andra har. Ja.
Hon har bett om ursäkt i efterhand för att jag tror inte att hon menar att det skulle låta så.
Nej, det var ganska skoj.
Så att nu är det Risiga Krille.
Ja, jag borde byta gamertag till det.
Ja, det tycker jag. Om det inte hade kostat pengar. Eller kanske, i och för sig. Jag har inte kollat.
Jag vet att man ett tag fick en gratis namnbyte. Ja. Men jag kommer inte ihåg om det fortfarande gäller.
Mm. Nej. Jag, alltså, Adam, du är ju med i vår Fantasy Critic-liga. Och min publisher där heter ju Pappa Snusk.
Ja.
Och jag... kollade ifall det var ledigt på Xbox. Och det var det, men jag kom också på mig själv med att det låter lite så här creepy, nästan
no peddovarning
på det. Alltså, det var inte vad jag tänkte när jag döpte min förläggare till Pappa Snusk. Att det skulle vara någon sorts så här liksom den ensamstående, liksom barnlösa, creepy gubben på som alla barn är rädda för. Utan jag tänkte att jag är pappa.
Du tänkte
och
Bobby
jag är,
Kotick.
Och jag är äcklig. Jag håller på att skicka bajsbilder till mina vänner.
Jag tänkte säga, alla som har varit i en messenger-chatt med dig vet precis vad din tonalitet är.
Precis, alla som känner mig vet exakt vilken typ av snuske jag är. Det är inte liksom en predatory snuske, utan det är bara liksom en demented snuske.
Mm. Som är en tydlig förbättring.
Mm. Jag tycker absolut, den ena är liksom alltså
i lagens namn under andra. Helt klart.
Ja, men tack för att ni kunde komma in med så kort varsel. Så slipper jag, för att jag har gjort podd ensam en gång och det är inte jättelätt, och jag tror inte att det är jätteroligt att lyssna på heller. Ifall det är någon som har lyssnat på detta avsnittet och tyckte att det var det bästa avsnittet av Spelsnack, så måste ni skriva in till mig så jag får min ego boost, men jag tror inte att någon kommer göra det.
Ja, det är nu vi får skaffa 3 fake mail och skicka in. Ja,
det skulle vara det bästa avsnittet att somna till någonsin. Och jag har aldrig sovit så gott i hela mitt liv.
Jag kan få en sån. Jag vet inte om jag har en sån, ska man säga, ASMR-röst. Jag tror inte det.
Ja,
lite för typ loud och obnoxious, tror jag.
Lite för göteborgsk.
För jag läste en grej förut idag och jag tyckte höra mig. Vad tycker ni om Tomb Raider-serien?
Börjar man om.
Förlåt, Adam.
Nej, ingen fara.
Jag vet inte, jag tycker, jag är ingen särskilt så här, jag är inte ett passionerat fan på något sätt, utan jag tycker väl mer att några i reboot-serien har varit helt okej, liksom. Framförallt gäller det Rise of the Tomb Raider, men jag tror att det är av någon anledning så är mittenspelet enda av de tre jag faktiskt klarade ut.
Det är det bästa skulle jag säga också.
Jag fick höra det efter att ha börjat på första spelet, och så fastnade jag inte riktigt att uppföljningen var bättre, och sen återvände jag alltid till Shadow. Men inte så här, jag förstår säkert för de som har nostalgi för när jag växt upp med att liksom säga det är någonting som ligger dem nära hjärtat. Men det, jag känner väl lite grann så här, alltså på ett sätt känner lite många andra så här spelserier som kanske var stora och också dog på 90-talet, att det skulle inte ha gjort mig någonting om den dog på 90-talet. Typ så.
Ja. Adam.
Vad jag tycker?
Jag tyckte om Tomb Raider som serie.
Jag har inte spelat jättemånga av de gamla. Jag har spelat typ några demos av dem. Det kom ju något till 360. Och så har jag spelat lite av originalen, men det har liksom inte blivit något jag kastar mig in i. Och sen reboot-serien har jag spelat allihopa. Jag tycker inte något av dem har varit särskilt bra skrivet som ett äventyr, men det har varit kul att spela överlag. Tyckte om utforskandet och delar av action och sånt, så jag är måttligt varm för Tomb Raider ändå. Även om jag tycker att trilogin, den nyare, var lite överskattad på vissa plan.
Jag tyckte första rebooten var rätt bra. Och sen tycker jag att Rise var bra. Alltså liksom ett snäpp över det första. Och trean var mindre bra. Jag inte dåligt spel på något sätt, men
trean har sina saker. Jag tycker det är det bästa spelet i serien vad gäller pussel, typ.
Ja, det gick väldigt... ingen aning, jag kommer inte ihåg liksom.
Nej, alltså det gick ganska hårt in på pussel, och man kunde ställa in svårighetsgraden på till exempel hur tydliga hint skulle vara och sånt i spelet. Det gick ganska hårt in på det. Sen fanns det ju andra saker som det inte gjorde riktigt lika bra som de andra. Men jag tycker pusselspel, tycker jag att det sista var väldigt bra överlag.
Jag älskade ju de äldre spelen. Jag tyckte till och med om det Angel of Darkness som är liksom alltså riktigt dåligt egentligen, men liksom jag var ung och hade inte så höga krav på saker och ting. Och men när jag såg Angelina Jolies första film på bio, jag bara tyckte det är typ det coolaste jag någonsin sett, och springer upp med sina twin pistols och liksom med sin mördarrobot som hon tränar med och gör kullerbyttor och allmänt. Jag bara, det här är this is cinema. Hashtag Martin Scorsese. Så jag har alltid haft en soft spot för Tomb Raider och Lara Croft. Jag är inte helt överens med reboot-serien sett i karaktärisering, för att jag såg en tweet från någon snubbe på Twitter här nu i veckan, där han hade en bild på gamla Lara och en bild på nya Lara och sa att detta är inte samma person. Och jag fick intrycket av att han menar liksom att den här nya är liksom skit och den gamla är bra. Och han fick mycket liksom negativ, jag säger han, jag har ingen aning om det var en han eller hon.
Denna där.
Och många liksom hoppade på honom och sa typ att nej fan. Det var en hon. Nu när jag tänker efter.
Uh-oh.
För hennes namn stod, jag kommer inte ihåg vad det var, men i alla fall.
Ha.
Och folk kritiserade henne för att bara, fan, du vet inte vad jag snackar om, det liksom gatekeeper, bla bla bla. Och jag kände att hon har rätt.
Mm.
I alla fall liksom, alltså så som jag ser det. För att jag ser liksom två väldigt olika karaktärer. Och inte för att den ena är bättre än den andra. Det är bara liksom två väldigt olika riktningar. Men jag är partisk mot den gamla sorten. Får man jämföra liksom den gamla som är liksom infinite ammo, twin pistols, hoppa typ 2 meter upp i luften och gör liksom flips och skit och skjuter dinosaurier. Jämfört med den här då som liksom är riktigt så här gritty och dirty och liksom ska vara lite mer humaniserad och bristfällig och liksom osäker på sig själv och sådana grejer. Jag har definitivt en soft spot för den gamla typen av liksom bara, alltså mer cartoony, liksom jag är bäst i världen och jag vet om det, attityd som hon hade förut. Så här riktigt så här, British lady liksom med sin dialekt. Alltså nästan royalty.
Ja.
Anledningen till att jag tar upp Tomb Raider är för att vi vet ju att Crystal Dynamics håller på med ett nytt spel, och jag undrade ifall ni hade hoppats på en fortsättning av vad vi har fått, eller liksom ytterligare en reboot då, som kanske liksom går tillbaka till en lite mer pulpy, self-aware, liksom bara alltså rent så här lättsamt äventyr.
Du kan svara först, Krille.
Alltså jag vet, jag har ingenting. Jag har risiga Krille. Jag vet inte, jag har ingenting emot, alltså jag känner att de kan ta Lara Croft i flera olika riktningar, men jag skulle bara vilja att de tar en riktning. Alltså jag känner så här lite grann att det som jag ändå tyckte var så här, ja, lite tråkigt med reboot-spelen var att så här, bara, även om en del av dem hade bra innehåll, så känns de ganska identitetslösa. Alltså det kändes ju verkligen som när det där första reboot-spelet 2013 kom ut, som att de var verkligen jagade efter liksom så här, hur då liksom så här peak linjärt AAA-spel såg ut.
Man bara, han tjockade okay.
Ja, men exakt. Och det blir så löjligt också när jag säger att det typ ska kopiera Uncharted, som vi säger en kopia av liksom Indiana Jones egentligen. Liksom så här, med lite liksom så här stilistisk flair såklart. Och typ det som särskilde det var att ja, men de typ torterade henne mer. Liksom, hon fick liksom pålar genom kroppen och skit.
Ja,
alltså, det var bara
det var väldigt gratuitous.
Det är någonting som jag tonmässigt med den trilogin vi hade, så stör jag mig lite på fetischeringen kring hur plågad hon är. När Nathan Drake i Uncharted dör så bara floppar han ihop och skärmen blir svart och det laddas upp igen. Medan när hon dör så liksom penetreras hon av pålar i en flod och vi ser henne bara... Så liksom,
den värsta bara, är när hon liksom åker ner för den stora liksom vattenrännan.
Ja, den bara
och
spetsar.
När pålen kommer upp, liksom, upp genom hakan liksom, och ut ur nacken.
Hon bara... Ja, och liksom bara... Jag bara, okej, okay, de försöker visa att det är hardcore, men det känns nästan liksom lite gratuitous och som att liksom bara, jag vet inte, det känns nästan som en fetischgrej mer än något annat när man ser det så, och hur mycket det är.
Ja.
Det bästa liksom, titta med... på alla sätt och kan dö på.
Det bästa med våldet i de spelen är vad som resulterade i när Conan O'Brien spelade spelet på sin show. Så här Clueless Gamer.
Ja.
Och han liksom, han bara, åh vilken vacker tjej, liksom, åh, that ass, verkligen såhär beundrade henne som en såhär väldigt åtråvärd kvinnlig karaktär, och så ser han hennes huvud bli spetsat, han bara, åh, nej! Så, och det händer om och om igen, och han bara helt förtvivlad. Och sen när han intervjuar skådespelerskan efteråt, och han bara, you broke my heart again and again and again.
Nej, men och det känns ju liksom så här, jag tycker bara att det var, alltså utöver det så känns bara, men den scenen tog igen sig själv lite på, för mycket på allvar, och det kändes som att de försökte kanske lite för hårt då, på att bara fan, nu ska vi ha armen som vi redan snackat om, det ska vara gritty och lite sånt, men man fick typ ingenting av det, men att det kändes lite för seriöst. Så jag hade bara velat att de väljer någonting som inte bara är, nu ska vi typ följa trender och liksom tappa lite av vår identitet. Så, alltså de får jättegärna återgå till den gamla stilen eller göra något annat. Liksom så här bara, jag skulle inte heller ha någonting emot att de bara, ja, men så bara strippade bort en hel del av actionmomenten och gjorde det till ett mer renodlat, liksom mer likt survivalspel. För nu är de bara, du har en båge, men du kan också meja ner 20 killar med liksom en liksom AK-47, om man bara,
Och man liksom, scavengar för scrap och grejer för att crafta och väldigt så här liksom, alltså Arnold ute i djungeln med ingenting, du vet. Bara täck dig själv i gyttja så att du kan blända in i, jag minns det som liksom ambitionen då att liksom ta den här karaktären som är liksom en scholar i princip, alltså någon som studerar historia och hamnar i en väldigt liksom life and death situation och behöver döda en person för första gången, och hon liksom bryter ihop och tycker att det är så hemskt, och sen så liksom 5 minuter senare så har man dödat typ 30 stycken till, du vet. Och jag vet att liksom, så länge Uncharted-serien har funnits så har det liksom varit snack om det här med liksom ludonarrative dissonance, liksom att Nathan framstår som en väldigt liksom carefree, du vet, och unburdened kille, och meja ner alla de här människorna på löpande band. Men jag tror att, och det är någonting Naughty Dog har, liksom, de har ju skojat om själva, det finns ju en trofé, jag vet inte om det var i 4:an eller 3:an, som heter Ludonarrative Dissonance, som är döda 500 eller vad det är. Men jag tycker att det är smart av dem att inte försöka att inte ens försöka liksom kontextualisera det. Och att liksom konflikten och tyngden hos karaktären är med på ett personligt plan. Snarare än de här liksom extraordinära omständigheterna som man finner sig i. För att det är jävligt svårt att i ett spel, alltså i ett tv-spel överhuvudtaget, liksom göra det på ett snyggt övertygande sätt. För att ett spel som ett actionspel behöver liksom typ 500 fiender för att liksom vara spännande. Medans, jag menar, det är lättare liksom i en actionfilm om man säger typ att, jag vet inte hur många som John McClane dödar i första Die Hard-filmen, men det är betydligt färre än vad Lara gör på liksom en halvtimme. Men det känns verkligen som att han har gått igenom liksom en ett helvete innan den filmen. Och det har inte riktigt funkat i ett spel. Så jag kände liksom att i nästa spel så tonmässigt så är för egen del så hade det liksom varit ultimat att vara någonstans mellan det gamla och nya. Liksom att man tar karaktären på allvar men ändå känner sig lite fri till att ha kul med det och inte försöka göra allting så dark and gloomy. Lägga inte så mycket vikt på det speliga grejerna, liksom att vi mördar massa grejer. Och jag behöver inte ha liksom typ dinosaurier och skit, utan någonting som är kul och som inte känns som liksom ett eldprov, du vet. Vi vet inte så mycket om det annat att Crystal Dynamics har ju släppt en bild, och jag tycker att karaktärsdesignen på Lara den här gången ser definitivt ut att vara lite mer åt det gamla hållet, liksom. Jag skulle inte säga cartoony, men liksom mer självsäker och ja, mer åt det gamla hållet. Och nu var en läckare på Twitter nyligen. Och som sagt, med läckor och sånt, man vet aldrig, men vi tar upp det ändå. Han kallas V. Scooper. Han säger att the next Tomb Raider game will be fully open world and set in India. Featuring vast sceneries, free use of the motorcycle, parachute and common Lara's traversal methods to unrestrictedly navigate across a big map and its challenges.
Okej, common Lara traversal methods.
Vad betyder det? Är det common som i föregående spel som liksom, du har din pickaxe och kan klättra på bergsytor, eller är det mer...
Hon navigerar genom dubbelhoppa.
Precis. Det vet jag inte.
Nej.
Jag gillar vad jag hörde om motorcykeln dock.
Ja, sen open world. Det kan ju bli hur som helst idag.
Jag vet inte fan om open world faktiskt. Det var en grej jag skulle säga om den senaste rebootade trilogin som de gjorde bra, var att det var liksom en sorts pseudo open world. Mm. Som kändes lite mer åt ett Metroidvania-håll än ett open world-håll. Ungefär som de nya God of War-spelen är idag. Och om jag inte minns fel så Corey Barlog, som regisserade God of War 2018, var med på utvecklingsteamet på första Tomb Raider-rebooten från 2013.
Mm.
Så att det finns liksom en sorts liksom delat DNA där. Och jag tycker att det är en väldigt... Jag gillar verkligen den... Inte super linjära, liksom bana på bana på bana, men inte det helt liksom riktlösa open world.
Alltså min tolkning, om man ska göra open world av det, då är det väl typ tänk dig typ Breath of the Wild, Tears of the Kingdom hållet, och att det finns liksom tombs och sånt liksom i den här världen som man kan hitta och utforska och sådana saker.
Mm.
Det är väl typ det, att det är ett stort område, ett stort nog att täcka, och det får mig tänka på vad heter det? Den här separata expansionen delsen till Uncharted 4.
Jag skulle precis ta upp det också.
Ja.
Lost Legacy.
Ja. Liksom typ en större variant av det med lite mer frihet är väl typ det som känns logiskt. Typ.
Ja. Mer åt det hållet och mindre åt typ Assassin's Creed Valhalla.
Fast annars motor... Ja, jo. Det är väl typ det som jag tänker med open world. Eller så kanske de bara gör det till ett typ Just Cause med det helt wacky crazy.
Jag tänker ju givetvis på Days Gone bara för att de sa motorcykel.
Ja. Sen får vi se hur det blir med det hela. Det är ju Embracer som äger dem.
Fuck, så... det är det.
Nu Amazon. Fast Amazon är de som äger Tomb Raider-varumärket. Så, ja.
Äger de hela skiten eller licensierar de det bara för ett spel eller? Jag vet inte.
Jag tror att... Embracer Group. Jag försöker komma ihåg, för jag vet att de köpte att Amazon köpte det. Vi behöver kolla här. Amazon Tomb Raider. Ja, Amazon Games and Crystal Dynamics Strike deal to develop a new multiplatform Tomb Raider. Okej. Okay. Så ja, det ägs av Amazon, så antagligen är det så att de pyntar en del i alla fall. Då är det lite tryggare, förhoppningsvis.
Ja, jag vet, jag tycker bara det är ju lite så här, det är många alltså utvecklare som blir frestade av att delvis gå med på trender liksom för att de tror att det säljer bättre eller för att man blir påtvingad av en utvecklare, av en utgivare. Jag menar, vad heter det? Suicide Squad är väl ett av de tydligaste exemplen på det liksom. Alltså Rocksteady var väl liksom så här, de kan ju inte ha haft mer clout än vad de hade efter att ha blivit färdiga med Arkham Knight, och sen kommer de ändå ut och släppa ett service-spel typ en evighet senare. Och det var väl för att Warner Brothers var säkert jätteglada för att de skulle försöka göra det. Och sen vet jag inte om det var för att de trodde att det var en bra idé eller för att de tänkte bara, ah, men det här kommer att sälja bra så då kanske vi får göra något kul sen. Men jag vet inte mer direkt, alltså litar på att Crystal Dynamics alltså har det, ska man säga, kreativiteten liksom bakom att liksom skapa något dedikerat liksom som känns originellt eller kul. Jag menar, det är inte så jävla lätt nu för tiden. Och jag tror säkert att det finns en stor risk slash chans att du blir någon så här, okej, du kommer vara open world och så kommer det finnas nya dungeons eller tomb som kommer lite då i varje nytt battle pass som du ska liksom grinda dig till. Det här ska vara Tomb Raider för nästa generation, det ska hålla i 10 år eller någonting sånt. Alltså, det
kommer bara... Ja, alltså kollapsar det efter ett halvår.
Just det med open world, jag förstår liksom. Om jag hade varit på Crystal Dynamics så hade jag liksom, jag hade också varit frestad att gå åt det hållet eftersom att folk kräver mer av sina spel än någonsin. Liksom att de vill veta liksom att är detta 10 timmar eller är det 70 timmar? Jag tar hellre det 70 timmar långa spelet.
Mm.
Och vi pratar ofta om i podden om att vi håller inte med. Spel är alldeles för långa och matiga idag.
Mm.
Men liksom jag ser det ofta, särskilt nu med Final Fantasy VII Rebirth, som folk som har liksom sagt att alltså kommer inte ihåg vem det var. Jo, det var nog Colin Moriarty tror jag. Sa att jag älskar det här spelet men det är alldeles för jävla långt liksom, och jag har spelat i 70 timmar och jag har ingen aning om när det är slut, och han är i samma situation som jag. Jag har spelat hur jävla länge som helst och det är bara alltså, ju mer jag spelar det, desto mer känner jag bara, fan, jag vill bara ta mig igenom det.
Ja, alltså det är så annorlunda jämfört med det första spelet. Där jag liksom bara, där jag knappt kunde sluta spela det bara. Och för att jag vill liksom, så här liksom bara, jag vet inte vad jag investerar i just nu. Och det är det.
Nej.
Folk tittar och bara, okej, hur mycket värde får jag för mina $70 eller 900 000 kronor, vad fan det kostar nu?
Ja, så, alltså, ja. Det finns folk som mäter sitt värde i antal timmar och jag mäter värdet per timme.
Mm.
Ifall jag har liksom 10 av 10 roligt per timme i 12 timmar så är det betydligt mer värt för mig än ett 7 av 10 roligt i 70 timmar. Men i alla fall, så jag gick in på kommentarerna på den här tweeten och förväntade mig då, eftersom att jag lever i min lilla egna bubbla, att alla skulle tänka samma sak, för att liksom jag är ju reflektiv av
du är the gaming hive mind.
Precis, exakt. Och blev förvånad över att den största absoluta majoriteten bara dunkade ner honom i marken som en jävla clown för att han vill betala mer för att få mindre.
Mm.
Och jag förstår liksom att när man gör ett spel så ser man den typen av sentiment online och är lite rädd för att för att göra någonting som är liksom super polished men betydligt mer rimlig längd än att ha någonting som är liksom bloated as fuck och håller hur länge som helst.
Mm.
Ja. Och jag tror att det är där, alltså så här, det är jättesvårt för dig som utvecklar att förhålla dig till det också. Alltså så här, det kan ju säga ja, hur många exemplar behöver Tomb Raider sälja för att liksom må bra? Och det kommer jag ihåg, det var ju så jävla många konversationer om det när den där reboot-trilogin släpptes och Square Enix bara, de har sålt 5 miljoner, det var inte bra nog. Eller vad fan.
Nej. Liksom, så här, men Square Enix visste ju aldrig någonting vad de ville eller vad de faktiskt kunde tjäna in. Varenda västerländsk spel de släppte var liksom, du sålde x antal miljoner exemplar, not good enough, varje gång. Jag bara, what the fuck?
Så, ja, nej, det är lite, ja, det ska bli intressant att se. Alltså vid det här laget har de ju uppenbarligen liksom valt en riktning och såklart kan det liksom så här pivota, så vi får väl se liksom. Men jag tror att det är också så här, för att du ska kunna vara ett sånt där spel som folk alltså spenderar, jag vet inte, dussintals eller så här, hundratals timmar på, fan, det är inte många spel som klarar av det. Det är många som bara, det ska bli som Destiny som ska leva i 10 år eller någonting sånt där. Alltså det var ju en jävla massa shit show som gick på gång bakom Destiny innan det blev så, och det fick ju både studions rykte och liksom deras förhållande med Activision som originellt gav ut spelet att bara, totalt kollapsa. Så alltså så här, om vi bortsett från liksom ett riktigt fåtal spel, kanske så här Fortnite och typ nu Palworld och ja, för den delen Helldivers liksom, så det är fan inte många spel som lyckas hålla upp den där fanan.
Nej, och vi vet ju inte hur länge Helldivers och Palworld kommer lyckas hålla upp det heller, för att visst, det är liksom, de har varit väldigt framgångsrika till en början nu. Men och kolla på Helldivers då, som hände denna veckan liksom, att
det var spännande.
Sony plötsligt krävde då att alla som spelade på Steam skulle logga in med ett PlayStation Network-konto. Och det var inte alla som för det första hade ett PlayStation Network-konto, och sen så är ju PlayStation Network inte liksom, jag vet inte om det är bannat eller om de bara inte har sin tjänst i de här olika länderna, men det är liksom
de
ganska
har inte tjänsten överallt.
Det är en ganska lång rad av länder som har spelat Helldivers på Steam som nu inte kunde göra då, för att Steam inte finns i deras PSN.
PlayStation Network. Ja,
precis.
Så det delistas ju 177 länder, så som jag talar
om det då. Och de blev liksom flooded av över 200 tusen negativa recensioner, så det var liksom all time reviews på Steam very very positive, och sen bara recent overwhelmingly negative.
Ja.
Och det får man säga om PC-spelare, de vet hur man gör väsen.
Ja, jo.
För att Sony gick på, det var igår eller var det idag till och med, jag kommer inte ihåg.
Jag tror det var en natt typ.
Ja. Så de sa, vi har ångrat oss. Vi struntar i detta. Snälla förlåt oss.
Spelet är nu recently på Mixed med 303 000 recensioner. Så det har gått lite uppåt igen sen ändringen. Men ja, det kommer ta ett tag att bygga upp igen.
Ja,
så ja.
Nej, men så att göra sån här liksom långvariga longform online-spel och sånt, inte bara online men liksom spel överhuvudtaget, det är extremt svårt. Liksom, det är så lätt att titta på de 2 eller 3 eller 4 spel som har lyckats göra det, bara, men vi måste göra som dem och inte liksom riktigt se hur jävla svårt det var för dem att komma till den punkten. Fortnite är liksom helt galen historia egentligen. Alltså det var utannonserades 2011 eller sånt där. På Game Awards av Cliff Bleszinski när han fortfarande var på Epic.
I en helt annan genre.
Ja, och precis. Det var liksom någon sorts tower defense liksom, du bygger upp dina, din defense, liksom dina skydd och sånt på dagen, och sen på natten kommer typ zombies och så måste du försvara dig.
Mm.
Det var ingen som brydde sig om det. Och sen så bara liksom helt willy-nilligt, bara, åh, det här PUBG är populärt. Vi gör något sån här typ bara riktigt ihopslängt liksom working progress-läge som kallas Battle Royale.
Mm.
Och så det bara växt och växt och växt och växt.
Ja. Ja, och det är ju så det är. Alltså, så bara ingen kan ju, om någon skulle kunna förutsäga trender så hade de ju liksom skapat nästa stora trend. Och det är ju hela grejen.
Ja,
liksom, så bara, liksom att bygga på att göra en hitfabrik är så här bara, ja, fast du vet ju inte vad som kommer bli en hit. Så det är ju, alltså, ingen gör ju det. Så det är ju... Det är ett sånt så här märkligt förhållningssätt att, och där på ett sätt blir det väl så att Embracer egentligen hade så här bara rätt strategi i det att så här, de typ testade allt och så sen bara nej, det funkade inte så bra, och så gick inget bra, och så måste de sälja massa bolag.
Och sen var ju också Embracer liksom bara köp. Vadå? Fick vi inte de här miljarderna investerade helt plötsligt?
Men kallt på de Saudi miljarderna som sen inte kom, och så står man där bara, vi har planer för miljarder dollar liksom.
Ja.
Och vi har inga miljarder dollar.
Nej. Och så tar de liksom och stänger ner Deus Ex. Ah! Yes. Jag är fortfarande upprörd.
Ja, det är fan synd alltså. Deus Ex är en speciell serie.
Ja. Ja, det var det enda jag såg fram emot när de köpte upp den studien. Var, Deus Ex. Och så säger jag, nej. Inte Deus Ex. Och jag bara, hopp.
Nej.
Ja. Men det ska bli intressant ändå att se. Däremot, det tar så lång tid att göra sånt AAA-spel nu. Och så arbetar de med Unreal Engine 5. De använder inte sin Crystal Engine längre. Det var ju typ det första de utannonserade, när de utannonserade att de arbetar på ett nytt Tomb Raider, att de går över till Unreal Engine som de flesta andra stora studierna. Och Unreal Engine är ju alltid lite fram och tillbaka när det gäller open worlds. Så vi får se hur det blir. Men ja.
Det är samma som det... CD Projekt Red gjorde. Som att de övergav sin egen proprietary.
Ja. Och det är synd för Red Engine. Red Engine.
Red Engine, ja.
Ja. Red Engine är cool.
Jag tycker att det blir så lustigt, för att var inte så här, jag kommer ihåg att så här, under så här 360 och PS3-generationen, då var Unreal Engine så här bara ganska så här populärt. Unreal Engine 3-spel, alltså det fanns en jävla massa sådana. Och alla bara, vet du vad, det här är stabilt, det ser ofta snyggt ut. Ja, det fanns massa skämt om att alla hade så här massa nyanser av brunt, men liksom, det såg bra, det liksom var en bra motor. Och sen kom typ flera av utgivarna på samtidigt bara, nej, vi ska ha en egen motor. Och så fick vi, vad var det, Snowdrop och Anvil från Ubisoft, Frostbite från EA såklart. Rockstar alltså, började ju göra sin egen motor vid det tillfället också. Den har ju
Rage Engine, alltså det är att det finns stora fördelar med att ha en egen motor och egen teknik. Nu driftar vi en bit bort från ämnet, men det finns stora fördelar med att det kan bli väldigt specialiserat och kan utveckla teknik som passar det spelet de gör bättre. Som till exempel Unreal Engine. Unreal Engine har många stora fördelar, men en stor problem med Unreal Engine är att det är hyfsat single-threaded. Inte jättebra på att fördela allting över flera trådar, speciellt på PC och sånt. Och sen också har det haft ofta svårt med det här med att hantera stora världar, world streaming och liknande. Så jag förstår varför många valde att gå till sina egna motorer ett ganska bra tag. Dels för att slippa behöva betala massa avgifter för varje spel de lanserar till Epic. Men också just det att Unreal Engine, den motorn som var mest passad på den tiden, till exempel 3:an, för saker som shooters och liknande, kanske inte var lika bra för racingspel eller ett GTA till exempel. Så det finns fördelar. Nackdelar är ju att det krävs en massa arbete in-house för att hålla motorn i tipptopp. Och skulle folk i teamet sluta eller att det skiftas runt, då blir det massa tech debt och underhåll. Det är svårt att lära upp folk. En fördel med Unreal Engine är att de flesta utvecklarna eller så har ju hanterat Unreal Engine på något sätt. Och det är lättare att onboarda det.
Så mycket resurser för hjälp.
Ja.
Och det som liksom på mitt jobb, vi arbetar i Unity och vi har en väldigt nära relation till Unity.
Ja.
Så att liksom det finns ett supportnät.
Ja, och det är svårare. Det är svårare när det gäller en egen in-house engine, för att ja, det finns ingen att prata med utanför huset så att säga. Det är det som var så stort problem ett tag med Frostbite. Att så många av dem som var med och gjorde Frostbite när motorn kom hade liksom lämnat EA och inte jobbade där längre och sånt. Så det var svårt att underhålla motorn och uppdatera och fixa saker. Nu har det blivit bättre.
Seniors, liksom.
Nej. Och det är typ först nu med Dead Space och vad heter det senaste Need for Speed. Det är typ först där som det liksom, det ser bra ut och det flyter på för det mesta bra. PC-versionen är fortfarande lite borked med CPU-grejer och sånt, men det är liksom, det är inte som Battlefield 2042 som var train wreck på release, eller Mass Effect Andromeda som också var tekniskt train wreck för att de försökte ta den här motorn och hamra till någonting det egentligen inte var och sådana
liksom, det var inte nödvändigtvis byggt som en motor liksom specialanpassad för stora rollspel.
Nej. Så liksom,
Anthem var väl, var det också i Frostbite?
Anthem var också Frostbite.
Ja.
Jag
läste liksom så här mardrömsscenarier liksom, folk som alltså att arbeta i Frostbite har varit en mardröm.
Ja.
Alltså så jag tänker så här, oavsett för och nackdel, alltså så här, alla de där argumenten för att om du bygger liksom verktyg in house, du kan göra dem mer specialiserade. Absolut. Men jag tänker så här också, som ett affärsbeslut kan jag fatta det, men om du skulle vara liksom medlem i ett team och du säger hej, nu ska vi bygga våra verktyg själva, vi är ett team av 50-100 pers. Eller så tar vi någonting som vem som helst i branschen skulle kunna liksom ta sig in i liksom på några dagar, eller liksom åtminstone förstå vad som händer. Alltså det känns som ett glasklart val för dig som liksom skapar det. Men sen om du jobbar på liksom så här Ubisoft, då använder du ju deras motor, för det är det som är mandatet, och samma sak förut på liksom EA och sånt där. Så jag tycker bara att det är så intressant ändå att flera så här riktigt stora studios har kommit runt till att bara, vet du vad, vi kör bara Unreal. Det är fan tillräckligt svårt att göra spel utan att försöka liksom så här bygga motorn varje gång.
Det öppnar upp en rekryteringsprocess också.
Ja, såklart.
Vi söker någon som har arbetat i Unreal. Liksom, och så...
Men jag är nyfiken på hur Unreal kommer utvecklas, för att det är som, om vi tittar på Unreal-spel med Unreal Engine 5 och så, än så länge då, det har inte kommit extremt många än som det har kommit några, och det är liksom väldigt krävande för konsolerna. Ofta kör det internt väldigt låg upplösning, väldigt få som är bra och snygga och sånt i till exempel 60 fps som fortfarande har featuresetten med Nanite och Lumen och Virtual Shadow Maps och allting sånt som den motorn kör med, som är liksom det som är Unreal Engine 5-grejerna. Så jag är nyfiken på hur de här nya spel som CD Projekts kommande spel och det här Tomb Raider-spelet och sånt som försöker ta den här motorn som är ganska krävande och liksom få någonting som den aldrig har varit än så länge superduper bra på, hur det kommer bli. Så det är jag nyfiken på. Mer content för Digital Foundry i framtiden. Wow.
Det ska bli spännande med, för att, alltså, det har ju säkert släppt spel i Unreal 5 redan som jag glömmer av nu.
Vad heter det? Det där som kom på PlayStation Plus nu. Det där magi-shooter-spelet.
Immortals.
Ja, Immortals of Avium. Det är Unreal Engine 5. Och sen Mortal Kombat, ja. Och remaken av Brothers, A Tale of Two Sons är Unreal Engine 5 ja. Också. Mm.
Efter, så det första som jag kommer spela antar jag blir ju Hellblade då. Denna månaden.
Ja, det ser ju urläckert ut.
Det ser grissnyggt ut. Och sen skulle det bli kul att se. För att är det 9 juni va? Som de har utannonserat att de ska ha sin Xbox Game Showcase.
Ja.
Och där alltså, det känns ju det hade varit med så mycket tissel och tassel så hade det känts som ett massivt liksom wah, 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 ifall de inte visar Gear 6.
Ja, men nu har väl alla de ordinarie läckorna börjat komma upp i svar. Det är han som var röstskådespelare som började snacka. Ja, det kanske visas någonting i juni, va? Och man bara, okej. Okay. Kanske skulle ha snackat med din arbetsgivare innan du sa det där. Men men det har ju gått väl 5 år också. Det är fan på tiden.
Ja, förra kom 2019, ja. Precis.
Lords of the Fallen var väl ungefär.
Ja, just det.
Ja.
Så Gear 6 förväntar jag mig liksom verkligen vara en sån här bara take a breath away grej.
Ja, den studion är också extremt bra på Unreal Engine. De var ju med hjälpte till och arbetade på Xbox-versionen av det där Matrix-demot.
Ja, just det.
Bland annat för att hjälpa till att få det performant nog att ens fungera på stackars Series S med nanite-volymen och allting.
Coalition är liksom verkligen så MVPs på Microsofts sida av saker och ting.
Ja. De kan släppa spel.
Vi pratade om det bara häromdagen Adam, om hur liksom hur mycket, mycket mer konsekvent Gear-serien har varit än Halo-serien.
Mm. Och Halo-serien kommer också gå över till Unreal Engine pratas om ju.
Ja, just det. Och de har ju byggt sin hela Slipspace Engine för Halo Infinite. Och sen, det påminner om alla de liksom miljoner dollar som gick in för att göra Fox Engine för att sen bara liksom skita ner hela Kojima-huset. Så att det är också en sån grej. Man tänker liksom att ifall vi utvecklar vår egen motor behöver vi inte betala någonting till de här motorföretagen.
Mm.
Men sen liksom, hur mycket kostar det inte att göra en egen motor också?
Ja, jag undrar hur mycket underhåll och sånt det är för till exempel Naughty Dog med deras egna Naughty Dog Engine och så. Nu gör de inte jättemånga spel, men det är fortfarande väldigt specialiserade saker de gör. Vad skulle du säga, Christopher?
Ja, nej. Jag tänkte säga att de har väl lite blank check. Men ja, de gör ju en viss sorts spel också. Det verkar ju funka för dem. Men om deras spel skulle sälja så bra som de gjorde så kanske vi hade hört att ja, The Last of Us 3, det blir unreal. Och så sen ser allt likadant ut. Nej, jag vet inte. Men
de är ändå liksom... Eller ja, i och för sig, vad fan vet jag. Kanske är en mardröm att arbeta på den här motorn. Men jag vet inte, bara baserat på hur superpolerade resultaten alltid är när det kommer till Naughty Dogs output så känns det som att de är rätt bekväma med den motorn.
Mm.
Jag tänkte på det, för att du sa det att det är fan 5 år sedan Gears 5 nu. Och det är någonting vi återkommer ofta till är liksom hur lång tid det tar att göra de här stora spelen nu för tiden. Och jag har ju spelat en jävla massa Ratchet & Clank det senaste. Det började med att jag bara liksom ville testa olika så här, tekniska showcases på min nya tv. Så jag slängde igång Rift Apart och förväntade mig att spela det en timme och jag bara kunde inte slita mig så jag drog igenom hela det spelet. Och efter det så kände jag, fan vad jag älskar Ratchet & Clank. Jag ska nog Into the Nexus som jag förra veckan misstog mig om att jag trodde att det var en spin-off som inte hade utvecklats av Insomniac. Men det är visst utvecklats av Insomniac, bara att det var liksom en mindre titel. Det hade jag alltså inte spelat. Och så jag testade att streama det spelet. Jag tog mig igenom hela spelet, även om streaming är hemskt. Så liksom det var det alternativet jag hade. Så tog mig igenom det och jag var fortfarande inte nöjd. Så jag laddade ner remaken från 2016. Och bara, jag har alltså tagit klart med detta än. Alltså, även liksom de sämre Ratchet-spelen är fortfarande, det är väldigt hög lägsta nivå på de spelen. Så nu har jag tagit platinum med det. Och det fick mig att tänka på liksom, när första trilogin till PS2, det kom varje år kom det ett spel.
Mm.
De bara liksom spottade ut i de här spelen. Och som jag sa till dig och de här om dagen, att Insomniac är fortfarande kända för att liksom ha en extremt bra output. Om man kollar på, de har ju typ burit hela den här PlayStation-generationen med dels då Miles Morales, men också PS5-versionen av första Spider-Man-spelet och Rift Apart och Spider-Man 2. Mm. Och jag kan inte komma på en annan liksom så här högprofils typ A-studio som har lyckats få ut 4 releases på den här generationen.
Nej.
Capcom är, ja, har varit jävligt bra, för att på tal om motorer, deras RE Engine är ju fan helt fantastisk.
Den är intressant.
Och jag antar att om den motorn hade varit rent skräp så hade de inte lyckats få ut liksom ändå. Nu drar jag tillbaka klockan lite väl mycket, för att Resident Evil 7 kom 2017 och det är ju alltså 7 år sedan nu, men Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8, Resident Evil 4 Remake på ändå relativt liksom kort tid.
Nu är det lite alternerande studios, men ja.
Jo, det är klart det.
Alltså Dragon's Dogma är ju den motorn också.
Dragon's Dogma är den motorn, Street Fighter är den motorn, Devil May Cry är den motorn. Och liksom man tar alla de här spelen som är så oerhört olika. Och gör så olika saker att alla fungerar så jävla bra i den här motorn, det tycker jag är jävligt imponerande. Utan att för den saken blir liksom att de alla ser likadana ut. Alltså Street Fighter 6 ser ju inte alls ut som Resident Evil 4 exempelvis.
Men om man tittar på dem, jag håller med att de Capcom är väldigt duktiga, men har inte alla de där spelen liksom olika utvecklare, möjligtvis bortsett från remake-teamen, att liksom, ja, men Street Fighter, när kom Street Fighter 6 var jävligt bra, men när kom Street Fighter 5? Det var ganska länge sedan. Och om vi tittar på han som skapade Dragon's Dogma, ja, hans förra spel var Devil May Cry. Så här, och det är ju 5 år för att göra ett spel, det är ju inte alls liksom illa. Och jag håller med.
Nej,
liksom,
precis. Bara,
Capcom har varit on a roll. Det är liksom obenekligt. Men sen tänker jag också att särskilt med remake så är det så, alltså, så här, de ser ju urläckra ut. Men där är det fördelsaktiga att själva speldesignen till stor del är gjort. Även om typ Resident Evil 2 såklart gjorde som ganska
ordentligt. Resident Evil 2 tog ju betydligt längre tid att göra än de andra remakesen, för att man där behövde man liksom etablera en ny grund liksom.
Jag tycker att det är jävligt intressant med liksom, så jag kommer ihåg att typ förra året när Starfield släpptes, att då fick ju liksom så här Bethesda jättemycket skit för det spelet för massa olika anledningar, och då kom typ CD Projekt Red till deras försvar, för de sa bara, alltså, för att då, men det ser mycket snyggare och naturligare och roligare ut i Cyberpunk än det gör i Starfield. Och då började någon från CD Projekt Red snacka om, bara, alltså, om ni bara fattade hur komplicerade system som skapas i Starfield och hur stort det spelet är, så liksom så här, bara, vi har jättestor respekt för dem.
Och
det kan ju också, det kan ju också bara vara lite så här ryggdunkande, men jag tror att så här, bara, det är så svårt att mäta produktivitet. För där tänker jag så här, bara, men alltså Starfield, alltså även om du bara spelar det som är handcraftat, det är ett gigantiskt spel. Om du jämför med alltså, alla Resident Evil-spelen som är en, alltså, det är en av min favoritserie, men alla de spelarna är ändå ganska korta. Alltså Resident Evil 4 är väl det längsta typ, och det plockar väl där runt, ja, kanske 15 timmar eller någonting sånt där.
Det är skillnad på vad CD Projekt Red och Bethesda har för liksom både sett i verktyg och sen vad deras prioriteringar ligger. Jag förstår att jämförelserna togs upp, för att det var en jämförelse jag gjorde när jag spelade Starfield, för då hade jag precis Cyberpunk-expansionen färskt i minnet.
Mm.
Av hur bra det var och liksom hur levande den världen känns och hur levande konversationerna, dialogen känns. Så att det är svårt som då konsument av stora liksom first person sci-fi liksom action RPGs och inte göra den jämförelsen när de kommer så tight med varandra, men samtidigt så är det ju verkligen liksom apples and oranges grej, att det är svårt liksom att bedöma ett äpple baserat på en citrusfrukt meriter, även om båda är frukter.
Ja, och jag tror
inte det bara är ryggdunkande, utan liksom det kommer från någon som är djupt införstådd i liksom vad som faktiskt går in i att göra ett spel.
Ja.
Och liksom det är som hur procedural Bethesda spelvärldar är. Det var en grej liksom som Adam ofta har poängterat för mig när jag liksom har klagat på Fallout och Elder Scrolls. Jag bara, fan vad de är så jävla långsamma och trista och fula, och han bara, men du, ifall jag lägger en papperstallrik på den här änden av världen och sen går därifrån och sen 17 timmar kommer tillbaka, så kommer den papperstallriken fortfarande ligga kvar där, för att det finns liksom en liten nisse i systemet som håller liksom det i minnet.
Ja.
Och det är imponerande, men sen är liksom, då är frågan liksom, jag som spelare, hur mycket värde drar jag från det kontra någonting annat?
Ja, och det är liksom den typen av vad det är för upplevelse spelen försöker leverera, helt enkelt.
Mm.
Jag missade min poäng där, men ja. Nej, men alltså, när man tar och jämför till exempel CD Projekt Red och Cyberpunk, det man egentligen ska tänka liksom, okej, vad försöker spelen åstadkomma och vad lyckas de med? Och vad har de för verktyg för att göra det? Helt enkelt. Och ja. Typ.
Ja, men jag hade rätt kul med Starfield. Jag vet inte om jag kommer ta mig igenom det till slut, för att det känns som att nu var det så länge sedan jag spelade det.
Jag ska testa den nya uppdateringen när den kommer, men jag har fortfarande ganska starka åsikter om designen i det spelet.
Men du hatar allt de har gjort sedan Morrowind.
Nej, jag hatar inte allt.
Fallout 3 är skräp.
Är skräp.
och Starfield är skräp. Det finns ingen loop. Det är liksom inga systemen hänger ihop.
Manuset. World loren är värdelös. Men jag vill ha cool science fiction. Vi har ingen som fyller det gapet. Jag vill att det ska vara bra. Så ja. Det är kul att crafta i Fallout 4.
Jag kommer inte ihåg vad det är som gör det roligare där än vad det är i Starfield eller något annat av spelen.
Ja, i Starfield är det inte 35 laddningstider för att göra minsta lilla, utan i Starfield är det, men alltså i Fallout 4. Ja, jag går och hittar en mutter, och den muttern kan jag nu använda för att bygga en kärnreaktor hemma. Typ.
Wow!
Ja!
Det är en bra yield.
Ja! Nej, men alltså, det är någonting med den skräpekonomin. Och då menar jag inte skräp som att det är dåligt, utan bokstavligt skräp man samlar junk på sig och återvinner. Och skapar någonting nytt med. Och så gör man sina farms och så har man trading networks och så liksom bara wow, jag äger halva världen. Yeah! Nej, men ja.
Kristoffer, har du spelat någonting spännande nyligen?
Jag har återbesökt Disco Elysium lite grann. Och det är mest för att jag inte har tagit mig igenom det första gången jag förlade lite grann.
Jag vill spela det någon gång. Jag började spela det men hade inte riktigt lust. Och så råkade jag stänga av det och aldrig starta det igen.
Ja. Alltså så här, bara det är ett sånt här spel som så här, för att jag har sagt, pratat med många vänner, så här, bara, jag är lite uttråkad av liksom så här, det är många spel som känns lite för likadana, känns som att ta för lite risker. Och så sen framförallt tycker jag bara, alltså så här, om du spelar ett stort AAA-spel för storyns skull, så känner jag så här, bara jag läser hellre en bok för att jag känner att jag får något mer originellt och välskrivet. Så då när jag började gnälla så sa typ alla, du måste spela Disco Elysium. Och så här, bara det är ett jävligt coolt spel, men alltså det är ett så smalt och, ska man säga, nischat spel. Och jag tror också att så här, du måste verkligen känna att du njuter av varenda sekund av gameplay, vilket essentiellt är, alltså det är ju ett textäventyr, vilket är ganska speciellt liksom att göra. Och ja, 2019 var det väl, släpptes originellt och sen släpptes det med återsläpptes det för PlayStation 2021 med voice acting och lite sånt. Så sen var superfascinerande spel. Jag tror faktiskt inte att jag kommer att klara ut det den här gången heller, bara för att så här, alltså jag kan spendera 3-4 timmar för att liksom lösa mysteriet. Hela spelet går ut på att du ska liksom lösa ett mord och liksom finns det en konspiration bakom och sånt där. Men du får ganska få ledtrådar till hur du kan göra det, utan du ska liksom bara, ja, men gå ut i världen och snacka med allt och alla och se vad du snappar upp. Och så sen har du massa inre monologer och så försöker du lista ut vem du är och grejer. Och jag menar, det är definitivt beundransvärt hur mycket dialog och hur mycket bra dialog de har i det spelet. Men det är så här, det är den enda spelmekaniken. Och när du inte direkt känner någon så här, ska man säga, forward momentum, så kan det fortfarande bli lite tråkigt. Särskilt när man inte vet, bara, är jag ens på rätt väg? Vad händer nu? Men jag tror att jag, kul, jag tror inte att du hade spelat att det var Oliver. Jag tror kul att höra att du har rört det, Adam.
Ja, jag skaffade, jag köpte på Good Old Games och så började spela. Och sen stängde jag ner och så hörde jag att den här Game of the Year-uppdateringen, Definitive Edition-uppdateringen skulle komma. Så okej, men jag väntar tills den kommer och sen kom det något annat. Så jag tänker spela det, det är bara att jag bara skjutit upp det. Mm. Det är på listan. Mm. Men annars tycker jag idén är väldigt intressant. Med att det är i princip ett dialogbaserat RPG-spel. Så jag tycker det verkar intressant. Så ja. Någon gång ska jag kasta mig in i det.
Absolut.
Även om jag kommer ha ångest över hela tiden. Bara, vad är rätt beslut? Vad ska jag säga här?
Ja, det är ju på ett sätt väldigt intressant i att, alltså, så här, spelet kan skräddarsys väldigt mycket, vad jag förstått, baserat på det du gör, i och med att ja, det mesta som ändras är liksom dialogval. Alltså, du ser ju lite i världen hur saker kan ändras, men till stora delar är det hur du interagerar själv. Och det blir nästan så här liten omställning du måste göra i hjärnan. Alltså även i spel som Mass Effect och Fallout eller Starfield, som menar att ja, dina val liksom har mening, så tror jag liksom det blir nästan på en annan nivå när du har ett väldigt snyggt liksom textäventyr som kan ändras helt och hållet. Ja, det är inte så. Men sen blev jag också precis färdig med Hades. Jag nådde hela vägen upp eller ner, eller vad man nu ska säga. Jag tog mig ur helvetet för första gången. Kan det ha varit mitt 40:e försök eller någonting sånt där? Ja, så jävla bra spel. Det är helt magiskt fortfarande. Och har en så himla tight gameplay loop. Alltså jag tycker att det är någonting nästan meditativt med att köra en runda.
Ja, det är också spel jag har köpt men inte spelat.
Det är många spel du köpt men inte spelat.
Ja, men det Jag ville köpa det för att alla sa det så bra. Och så var jag bara inte på humör. Men sen samtidigt. Jag har spelat till exempel. Jag började spela Bastion. Och jag spelade även Transistor en bit. Och inget av de spelen hooked me. Särskilt jättemycket. När det gäller spelmekaniken i sig. Så jag tror det är typ det som gjort att jag inte stressat för att spela Hades. Typ.
Jag är inte så förtjust i roguelike. Så att, jag tror att det är där det klämmer för mig. Det finns undantag. Jag tycker om Returnal. Där förresten, det var ett litet antiklimax, Adam. Du länkade en tweet från Housemark där han hade en bild på Celine och så sa hon, och så stod det bara Tomorrow och det visade sig vara en serietidning.
Åh, man! Ja, jag undrar vad de har arbetat på nu.
Ja. Men det känns inte som att det är någonting man borde tisa folk för. Liksom. För att folk kommer oundvikligen blir besviken.
Ja. Särskilt när det är någonting som ändå är hyfsat populärt.
Men du då Adam, vad har du spelat på senaste? Så det låter som att Oliver var helt inne i Ratchet & Clankland.
Ja, mycket Ratchet.
jag har spelat lite Stellar Blade.
Just det.
Och om vi pratar det här med Tomb Raider. Jag tycker Tomb Raider kan ta lite inspiration från Stellar Blade vad gäller outfitsen.
Ja, precis. Bara genom en genomskinlig liksom skin tight.
Ja, lite jiggle liksom så. Nej, men
även, om inte nästa Tomb Raider har jiggle Blade. Physics så är det worst game of the year.
Jag vill ta ett steg och hon bara ska stå still och allting ska fortsätta skvalpa och röra sig 15 minuter efter det.
Vi vet ingenting om nästa Tomb Raider, men jag vet att folk kommer kalla det woke av någon anledning.
Ja.
Det är bara skrivet i sten redan.
Ja, nej, och sen har jag också börjat igen spela om Star Wars Jedi Survivor för det kom på Game Pass.
Det är nog det spel som du har gushat mest om för mig.
Ja, men jag älskar
på
det
många
spelet.
År.
Det är så bra.
Och sen i samma veva så bara fuck EA, de suger röv.
Ja, men det är ju Respawn som har gjort
favoritspel
det spelet
någonsin.
Ja, men det är gjort trots EA, inte tack vare EA.
Jag tror Andrew Wilson säger annorlunda.
Ja, men han kan dra åt skogen. Nej, men så jag håller på att spela om det. Och som vanligt springer jag runt och missbrukar fotoläget. Och skickar till Oliver. Och Oliver bara, tumme upp, typ.
Ja, men alltså, du tar fina bilder. Men liksom... ja, men han skickar liksom så här typ ett dussin bilder om dagen typ till mig. Från spel. Han spelar och tar bilder i. Och jag ser liksom att det är mycket effort i bilderna. Men vad ska jag svara liksom? Och när jag... Så, med vem som helst så hade jag bara liksom gjort en tumme upp emoji. För att liksom... Det är den perfekta liksom...
Det jag tar mina bilder och skickar till Oliver så säger han typ... Ja, men det var fint. Ungefär som William skulle komma med makaronmålning till honom liksom...
Nej.
Liksom bara, åh vad fint. Sätter upp på kylskåpet.
Hade det varit någon annan person i mitt liv som hade liksom bombat mig med deras egna bilder. Så hade jag bara, som sagt, jag hade gett tummen upp emojin. För att det är liksom det perfekta sättet att säga liksom att jag har sett, jag har tittat och jag gillade det. Utan att liksom behöva sätta ord på det. För vad ska jag säga liksom? Det är det. Men du hatar den tummen upp emojin att
du tar det passivt.
Du tar det som så här passiv sarkastisk aggression.
Det är liksom bara move along. Jag hatar det. Jag skriver någonting till min pappa och han bara skickar tummen upp. Jag blir rosenrasande.
Men tummen upp är ju varje pappas signatur. Det är ju liksom det man skickar.
Men det liksom, det säger ingenting. Jag bara,
nej, men det
okay.
är bara liksom en shorthand för typ Roger that, eller liksom ja, vi säger så, eller kanon.
Det är liksom, det är minimum effort. Det är liksom bara whatever.
De gånger jag har gett Adam en tumme upp så har han blivit sur.
Alltså, när någon, nej, jag är inte sur, men när någon skickar bara en tumme upp så skickar jag också bara en tumme upp tillbaka till tumme uppen.
Det är passivt aggressivt.
Ja, ja, du, jag kan ta bort det passiva och bli rakt ut aggressiv. Bara tack, tumme upp gör mig frustrerad. Så jag föredrar till och med någon bara skriver noll säger... eller haha eller är bättre än bara tumme upp.
Så när du skickar bilder till mig nu, så det jag gör istället, jag skriver typ looking good eller snyggt spel eller fint. Bara för att inte göra dig sur. För du tar bra bilder liksom, men vad jag har inget att säga om det liksom. Vad fan?
Det entusiasm, but oh my god.
It looks oh my so god, det är bästa screenshots jag sett i mitt liv.
Nej, det är bara spelet jag vill prata om. Inte bara liksom, titta vilka bra bilder jag tar. För att det finns folk på Twitter som tar 10 000 gånger bättre bilder än mig.
Jag har varit sugen på att spela om Jedi Survivor. Jag tyckte väldigt mycket om det.
Ja, det är bra.
Kristoffer, du var lite lukewarm, eller?
Nej, jag älskar det. Jag
Luke Skywalker War.
Det var någon annan då. Just det, Robin gillade inte så mycket.
Nej, Robin gillade inte det. Så varenda gång jag säger att jag tycker om det så kommer han och bara, jag tyckte inte om det så mycket.
Ja, men det känns ju som ett klassiskt AAA-spel som liksom har överlevt att bara, vet du vad, det här är det spelet vi ville designa. Och ja, så fick vi
det. Ja, det har inte fallit för liksom alla den moderna skiten som typ convoluted bara XP grind, eller i och för sig, det finns XP, men du har liksom inte ett stort jävla spreadsheet med olika stats, och du har inte en massiv jävla karta full av skräp att göra. Det är liksom helt helt rimlig nivå på bullshitet. Snyggt.
Nej,
väl berättat och presenterat med gameplay som håller dig liksom. De introducerar liksom nya element i gameplayet på ett snyggt sätt genom spelets gång så att det blir aldrig trist. Grundgameplayet är fantastiskt.
Ja, alltså båda de Jedi-spelen är några av mina favoritspel. När jag tänker efter. För det är de jag varje år nu känner att jag borde köra nya omgångar där. Ja!
Jag tror att Respawn är nog den första utvecklaren i historien att verkligen sälja in mig på den här liksom, alltså Jedi-fantasin om att faktiskt vara i en lightsaber-duell. Där ljussablarna faktiskt clashar med varandra. Man hugger inte vilt omkring sig. Men jag gillar liksom Jedi Outcast och de spelen. Men sen är de är jävligt gamla också nu, så att det är liksom orättvist att jämföra. Men även Force Unleashed som är lite nyare. Liksom, det var ju väldigt liksom bara svinga ljusaben på allting och liksom, nu har jag sagt liksom typ 10 gånger.
Nej, men de hade det var väl ganska så tydligt att de var ju väldigt centrerade kring att göra liksom svärdstrider intressanta och bra. Och jag menar, det är ju det, så här, ja, men det är alltså så här, jag tror på den tiden Jedi Outcast och Jedi Academy kom ut, så tyckte vi bara, fan, det var ju bra skit då. Liksom,
ja,
och då men såklart liksom så bara 20 år senare av vad det är spel idag och vad tycker vi är tillfredsställande, tycker jag att de har gjort ett skitbra jobb. Och tycker jag, de gjorde så jävla bra ifrån sig också med att liksom expandera alla andra gameplay-element. Alltså jag tycker att de gjorde väldigt bra med plattformandet och sin liksom semi-öppna värld eller vad man ska kalla det. Och liksom tillåter många olika spelstilar också. Det är ju skitbra.
Ja, alltså det första spelet kom och jag tyckte om det jättemycket, men det var liksom, det fanns flera grejer man kunde peka på liksom, bara det där ville jag att de fixar till uppföljaren, och de gjorde det. Allting.
Ja. Ja, de tog i princip allt och bara förbättrade och skruvar upp till 11. Ja, det är underbart. Det enda som var så där är det är bara tekniska besvär som håller det spelet tillbaka för mig personligen.
Mm. Ja, det som är så jättetråkigt också, att det var ett helt fenomenalt spel, men det blev ju väldigt mycket överskuggat av alla problem de hade länge. Och då är det så här, ja, det kommer ju vissa människor liksom haka upp sig på fortfarande.
Ja,
och särskilt var det väl också där att särskilt PC-porten blev väl mycket som alla de andra.
PC-versionen är fortfarande inte bra. Efter alla uppdateringar och sånt. Konsolversionerna är acceptabla. Jag spelar i 30fps-läget. 60fps-läget ska vara förbättrat. Men det kunde varit bättre fortfarande. Men det är en okej plats. Men hade det släppts liksom mer tekniskt polerat, så hade det blivit årets spel för mig förra året. För jag tog Baldur's Gate, om jag inte minns fel.
Oliver? Ja, det gjorde du.
Varför frågar du Oliver vad ditt spel är? Fan,
för eller? Jag glömmer bort vad jag gillar. Nej, men...
Du hade tre spel som jag minns att du liksom bollade. Det var Baldur's Gate, det var Star Wars och det var Alan Wake.
Ja, det var de tre spelen. Och hade Star Wars släppts i ett bättre skick, hade det blivit årets spel för mig förra året. Men Baldur's Gate var det som liksom, wowed me till slut. Men, ja.
Men det är inte alla som tycker, som sagt, Robin är, men Robin också är speciell.
Ja.
Men så tittar vi på liksom, ja, han är vi älskar Robin. Men han spelar bara Siege. Så det är typ, ja, det är det enda han spelar. Men jag kollade liksom bara för några veckor sedan så satt jag i min så här typ kompischatt på Messenger, och det är liksom där Jimmy och Amanda och Robin och Emma och liksom alla i den delen av liksom mitt liv är i den chatten. Och så började de snacka om Jedi Survivor. De bara, det var ett typiskt 3 av 5 spel. Och alla bara, och jag bara, what the fuck? Alltså det är minst 4 av 5 ifall man är liksom riktigt jävla...
Jag kan säga, hade jag varit i den gruppen hade jag blivit lite toxic.
Ja, jag har olika ting. Så att det är inte alla som tyckte att det var superbra. Men det är inte ett perfekt spel givetvis. Som sagt, jag har sagt liksom att storyn är... För mig tar det lite för lång tid för den storyn att komma igång.
Mm.
För mig.
Mm.
Och det är typ den stora liksom typ skuggan som vilar över det spelet. Det är bara liksom första typ tredjedelen av narrativet. Men annars tycker jag att, liksom att det är typ en solklar förbättring på alla sorters vis.
Ja.
Mm.
På ett redan riktigt vasst spel.
Jag vill ha det tredje spelet nu.
Jag kan väl säga att det bästa betyget det kan väl få är att det sålde tillräckligt bra så att en uppföljare är liksom garanterad, och de är väl 1 år in på den nu. Så det är ju, känns ju bra. De stackarna som inte blev fast med att liksom optimera det och släppa det på last gen liksom.
Och gud, jag kan inte ens föreställa mig hur den versionen kommer se ut och fungera.
Alltså tänk er, om det bara nästa stora släpp från Respawn så här, bara hösten 2025 är liksom så här Jedi Survivor i 15 FPS på liksom Xbox One.
Alltså det jag föreställer mig, du vet när man ser såna här spel som är nedgraderade till typ Nintendo Switch, och det är typ vi glömde texturerna, det är något sånt jag föreställer mig.
Ja, men det var väl det med Mortal Kombat, att det var ju helt komiskt, alltså typ tog bort typ ögonen i ett ansikte eller någonting.
Arkham Knight, när de portade det till Switch, och det är typ knappt några polygoner och texturer, liksom bara lerfigurer som springer runt typ.
Vissa grejer känner jag bara, varför ens försöka för övrigt till Switch? Det är inte en lika kraftfull maskin, och det är inget de liksom behöver skämmas över.
Nej, men den har ju sålt över 100 miljoner.
Jo, det är precis det är det riktiga enkla svaret.
Ja.
Tycker jag
undrar hur mycket typ Ja, Kristoffer.
Nej, inte, jag tänkte inte säga. Som en spelare så skulle jag nog inte tycka att det är liksom så här. Jag skulle nog sällan njuta av att köpa ett sånt spel. Men ska man säga, som någon som inte äger eller spelar på en Switch, så är det ändå så här. Det är typ akademiskt intressant att se bara, ja, hur går det när de försöker få Hogwarts Legacy att funka på en Switch? Nej, vet du vad? Det ser ju ut som bajs. Ja men det, nu vet vi det. För innan var det bara så här, bara, nej, vem fan kommer porta liksom ett stort AAA-spel till Wii U eller Wii för den delen. Nej, det kommer bara inte att hända. Men nu försöker de göra det för att ja, det finns så jävla potentiellt stor målgrupp. Så det är så här, bara, ja.
Men vissa portar är genuint imponerande att det ens fungerar. Det är acceptabelt. Som
The Witcher var väl liksom imponerande och det liksom funkade och var kompetent även om det liksom inte såg jättesnyggt ut. Så jo, absolut.
Nej, det alltså att det ens funkar. Och sen också att de hade cross-saves så att man kan liksom spela på PC och sen bara stoppa ner switchen i väskan och fortsätta spela on the go typ. Det är liksom, det är coolt.
Jag tänker mig bara typ så här Starfield som redan har så här 23 stycken landningsskärmar hela tiden och de bara yes, we managed to get it running on the Switch, bara vi tog bara bort rymden så nu går det bara omkring i en rymdstation hela tiden.
Gud.
Jag är redo för nästa Nintendo-maskin nu.
Jag lyssnar på typ, jag kollar många av de ryktena som kommer och så om hårdvaran och jag är nyfiken på det.
Senast ryktena snackar om magnetfästa Joy-Cons.
Ja!
Vilket låter både coolt och värdelöst. För jag tänker liksom, alltså de kommer ju åka av bara jag greppar och håller lite för högt eller för hårt.
Ja, jag tänkte liksom, det är en konsol som ska kunna användas av femåringar. Hur kommer det fungera? Switch 2 och PlayStation 5 Pro är typ de hårdvarunyheter jag följer mest just nu. Av ren nyfikenhet.
Switch känns ju ändå, ja, alltså det måste ju liksom gå vidare. PlayStation 5 Pro känns väl som bara, alltså, ja,
Men för mig, jag är sådär bara, oh, graphics, more, please.
Ja. Jag känner mig tvungen att köpa den hela grejen, men det är verkligen någonting som jag tycker är ganska osexigt. Det är sådana här mid-gen updates.
Ja, PS4 Pro och Xbox One X var bra.
PS5, men det är ändå så liksom att jag vill inte behöva lägga ut två konsolpriser per generation liksom.
Jag la ut 3 Xbox One.
Ja, men fuck me.
Jag köpte Xbox One. Jag köpte Xbox One S Limited Edition 2TB-modellen. Och sen köpte jag Xbox One X.
Vi har redan etablerat att du är speciell.
Ja.
Alltså, jag tycker bara så här. Det mest spännande med Switch 2. Det kommer vara lite trevligt att de får lite så här nya grejer. Det är så här, Nintendo kommer fortsätta göra coola spel. Och nu har de lite mer kraft för att göra det. Liksom, jag är jättesugen på att se, jag vill fan veta vad Mario Odyssey-teamets nästa 3D Mario kommer att se ut som. Och liksom vad det kommer att göra. Det är det som jag är fett taggad på. Och Metroid Prime 4 och liksom, se hur liksom det kommer att se ut. Och sen hoppas jag också att de får liksom lite bättre infrastruktur och liksom bara ett bättre flyt i själva spelsystemet.
Ja, och de behöver lösa tillbehören. Hur många föräldrar jag har som kommer in i butiken där jag jobbar och liksom bara, hur kan min son prata med sina kompisar i Fortnite? Ja, kära du. Inga trådlösa headsets funkar.
Nej, du måste skaffa en app.
Du måste använda en app. Eller så skaffar du ett sladdat headset och så använder du spelets egna chatt. Men annars, om det är det vi pratar i grupp och spelar olika spel, eller spel som inte har någon in-game-chat, you're fucked.
Sen liksom GameCube var den sista konsolen Nintendo gjorde som var liksom på ett tekniskt ska man säga
competitive plan. Det motsvarade samma som konkurrenterna liksom efter det han slappade.
Precis. Och sen dess har ju de legat liksom två generationer bak när det kommer till alla de här funktionerna runt omkring.
Ja.
Men det som känns bra nu är att de ändå så här, alltså de har ju alltid sedan dess varit så här, vi hittar vår egna grej, vi har vår egna lilla gimmick. Och liksom så här, det har ju funkat så här till varierande framgång. Alltså så här, Wii var ju en sån jävla hit, men det kanske mer var för att de expanderade målgruppen. Alltså så här, jag tycker att det var kul ett tag att liksom bobla i Wii, men det var tillsammans med min familj ett litet tag och sen blev du less på det. Alltså du vill inte stå och göra det hela tiden.
De vann på att det var liksom första konsolen i historien som liksom hela familjen hade lika roligt med.
Ja.
Den dagen när de kopplade upp allting på julafton, liksom de hade köpt familjen en Wii och alla spelade tennis och bowling och liksom både din gamla mossiga pappa och ungen var på liksom en equal playing field rent.
Ja.
Ja, liksom motoriskt om man ska säga.
Men sen dess har det ju varit så här, både med liksom så här, ja, men 3D, både DS och 3DS har väl varit lite gimmicka och liksom så här, och så sen Wii U blev ju aldrig liksom den där grejen, men alltså det känns ju som, alltså så här, sen blev ju deras unika grej med Switch, du kan ha liksom så här både bärbart och liksom så här vid din TV liksom en stor sån upplevelse. Och jag fattar inte, jag tror aldrig att de kan gå iväg från det nu, för att så här, det är inte bara alltså, gimmick, utan det är liksom så här, vet du vad, det är ju två fantastiska alternativ. Deras enda val är att fortsätta göra det, för nu, de har liksom byggt en ny kategori av saker.
Steam Deck, Rogue Ally, de här hade inte existerat om inte Switch bara helt och hållet ändrade hur marknaden såg ut.
Ja,
alltså, nu är det liksom att folk vill ha spel on the go, men de vill inte ha de här liksom små skitspelen on the go, utan de vill ha konsol, alltså hemkonsolkvalitet på spelen de sitter och spelar på bussen. Alltså Switch var verkligen en revolutionerande idé.
Ja, och det är en så... Jag är så imponerad av Switch egentligen. Nu spelar jag inte jätteofta stationärt, för att jag tycker det ser smockfult ut på min 4K OLED. Men det är... Jag älskar fortfarande idén. Ja, men, har du kört Switch på din 77 än?
Nej, det har inte.
Okej.
Men jag har spelat Ratchet & Clank Into the Nexus streamat på den, så att vill jag inte vara sämre än det.
Okej.
Stream-emulerad PS3-hårdvara.
jag får ta med mig Switch-versionen av Witcher 3 när jag hälsar på, så får vi köra det på din TV.
Behöver du inte göra.
Nej, men
du har helt rätt, Kristoffer. De kan inte släppa uppföljaren till Switch kan inte vara antingen eller. Det måste vara en fortsättning på samma koncept. Annars kommer folk spjärna emot.
Kommer du ihåg PlayStation Vita TV?
Du kan spela vita spel fast inte alla vita spel, och så sen blir det en grej under TV istället.
Jag hade en sån.
Hade du PlayStation Vita TV?
Ja, jag fick en från...
Så du hade liksom aldrig spelat en riktig PlayStation Vita innan jag kom med den?
Nej.
Eller? Men du har fucking haft PlayStation Vita TV? What the fuck?
Ja, för att jag fick en från när jag jobbade på GR.
Vart är den nu?
Jag slängde nog den. Jag har ingen aning vart den är någonstans.
Okay.
Men vad var poängen, Adam, med det?
Ja, det är liksom bara den tanken slog mig. Liksom, ta liksom den här bärbara konsolen och sen låsa fast den som en mycket sämre variant än vad det kunde ha varit eller vad det egentligen ska vara.
Ja. Precis, för jag kommer inte ihåg exakt vad dealen var, men jag minns att det var liksom, men det är som en vita fast med alla de här liksom.
Ja, alltså det är liksom vita. Grejen var med den att man typ kunde spela PlayStation Vita spel på den, men inte de som använde touch eller liknande funktioner. Men att man också kunde streama sina PlayStation 4 spel till den, för de hade sin stream där.
Och tog den inte bara DualShock 3 också, eller vad fan det var?
Kan det vara DualShock 3? Jag kommer inte ihåg. Ja. Fast då kunde du inte spela PlayStation 4-spel på den. Ja, det måste ha varit. Ja. Jag kommer inte ihåg.
Jag bara minns att jag fick den här och jag började göra research på vad den kunde göra. Och jag bara, det här är skräp.
Så jag kollade listan, scrollade, det var inte bra.
Nej, liksom, hade det varit liksom att du kan spela alla vita spel på din tv liksom utan problem, så hade jag så hade jag ju definitivt börjat skaffa liksom typ Golden Abyss och Kills of Mercenaries och de här vita spelen som jag missat. Men av någon anledning så bara jag kollade upp vad den var kapabel till och bara alltså det här är ju alltså skit.
För de släppte ju Switch Lite som bara är bärbar. Och då lekte jag med tanken. Tänk om de skulle säga sätta en Switch Pro, Switch Bro eller något sånt som är typ
Bro.
Bara stationär.
Nej, men jag tror inte att de skulle kunna göra det nu. Men jag tycker att det som ändå känns intressant är att jag menar typ, jag kommer ihåg, typ alla som jag kände som hade en PlayStation Vita snackade om att hårdvaran i det är så jävla fin. Den är liksom väldigt smäckerbra. Det har ju liksom Sony varit ganska bra på, och det tycker jag väl så här att alltså särskilt originalversionen av Nintendo Switch, den kändes ju fortfarande lite så här alltså flimsig och liksom så här saker kunde ju lätt gå sönder
ja,
och sånt där.
Pro-versionen gör det också.
Ja, men exakt. Men det blev så här, men med OLED-modellen förbättrade de väl lite mer det där. Och jag kommer ihåg, de förbättrade också det här stället liksom, så den ska kunna stå upp. Så de fattar ju liksom så här, de blir lite bättre hela tiden. Så jag hoppas bara på att de gör lite fler sådana ergonomiska och liksom långsiktigt wins. Och inte bara försöker bara, nu kan du kasta upp den i luften. Och när du fångar den så liksom har du fått 20 XP i Fortnite. Jag vet inte. Liksom så här, gör bara inget för galet, utan gör bara lite så här quality of life grejer så tror jag att alla kommer bli nöjda.
Jag tycker de ska ta tillbaka, vad heter det, Street Pass.
Ah, just det, där var ganska typ våldgästade folk när de gick förbi en på gatan och bara hej.
Jag tyckte det var ganska kul faktiskt, samla pusselbitar och sånt i, vad heter det, pussel. Jag tyckte det var ganska kul. Man bara, hur många pusselbitar jag har fått när jag åkte tåg över tre län. Hur har det gått? Något sånt tror jag faktiskt hade kunnat vara kul. Om de utökar den sociala aspekten lite.
Ja. men sen tycker jag det ska också bli intressant att se vilka. För att det är väl mest nyligen har det väl riktigt som att den ska kunna spela Switch-spel också. Det känns liksom en alltså så här, att de på något sätt ändå kommer de att försöka få saker att flyta på bättre då eller i högre upplösning, eller kommer de bara lämna allt precis som det är? För att det känns ändå som att en stor win för dem om de bara, vet ni vad, om ni liksom så här har Tears of the Kingdom eller någonting, bara nu kan ni köra det i dubbla upplösningen.
Jag hoppas de har något sånt. Sen vet man aldrig med Nintendo, de bara vadå? Varför det? Tycker du inte om spelet redan? Betala igen.
Ja, de är ju speciella, men det känns lite så här, de har ju alltid gått sin egna väg, men så bara världen ser alltid också ut så här, bara lite annorlunda än det gjorde förra gången de gjorde något. Bara, nu är det ju typ så folk förväntar sig mer liksom bakåtkompatibilitet och att det ska funka bättre och lite sånt.
De kommer tjäna så mycket på att ha bakåtkompatibilitet med tanke på att folk har investerat i ganska många spel och bibliotek. Att behöva tvinga folk att lämna det bakom sig kommer göra att folk inte kommer hoppa på lika snabbt och köpa en ny maskin.
Jo.
Så bakkompatibilitet måste de ha, känner jag. Men sen om de kommer ha typ som, vad heter det? Som Xbox med, vad heter deras gimmick-grej när de känner av vilken version det är?
Smart delivery.
Ja, smart delivery. Att den bara, du har X-hårdvara. Tada! Liksom något sånt. Om de kör något sånt låter inte särskilt Nintendo, men jag kan hoppas. Jag hoppas det. That'd be nice. Mm.
Ja, det ska bli jätteintressant faktiskt. Jag hoppas att de släpper lite mer nyheter snart. Det känns som att alltså det blev väl ganska länge riktat om att först var lite planerat för lansering någon gång i år, men att de sen har skjutit upp det. Men liksom, nu är vi snart halvvägs genom 2024. Det börjar bli dags för dem att snacka om det.
Ja.
Jag tror inte det dröjer så jävla länge till. Alltså det snackades om att planen var att släppa det i år och sen så sköts det upp. Så jag vet, med, när de utannonserade Switch så var det ju liksom inte jättelångt fram till release. Om det var typ 4 eller 5 månader och sådär.
Något sånt.
Så om de liksom börjar snacka om det typ i augusti, oktober.
Mm.
Och sen släpper första kvartalet nästa år, kan jag se hända.
Mm.
Men vi är ju nu så här, vi börjar närma oss sommaren, så vi snackar liksom om Xbox Game Showcase och Sony lär ju ha sin grej också. Jag frågade Adam häromdagen när vi satt och spelade Halo 5. För vi spelade Halo 5. Ja, kampanjen. Och utmaningen är att spela Halo 5 och inte sitta och klaga på det, utan att bara ta upp grejer som vi gillar med det.
Det gick inte bra för mig.
Adam, han fick upp på andra banan. Han bara, alltså, förlåt, men den här Battle-Rifen är så jävla ful.
Alltså, den är fucked.
Och det är verkligen en... Ja, den här Battle-Rifen är fucked. Den är, och det är en riktigt, riktigt ful Battle-Rifle, jag håller med. I alla fall, så då frågade jag liksom, bortsett då från gear som känns givet och att vi, det ser vi fram emot liksom, vad hoppas vi få se? Och jag kommer inte ihåg vad det var du sa, Adam.
Jag sa att jag gärna hade sett en hint om nästa Halo, men att jag förstår att det är för tidigt.
Ja, just det. Och så kom vi fram till att det inte nödvändigtvis är för tidigt, för att det har gått 3 år sedan Halo Infinite kom. Och det känns inte helt orimligt att liksom snacka teaser kanske. Men det är ingenting jag räknar med.
Nej. Jag tror också att det inte är helt smart om de inte vill sno Thunder från Gears-visningen när de ska visa det.
Nej.
Jag tycker att det beror lite grann på hur... De, var de ligger liksom nu, liksom så här, var de vill ligga med sina utannonseranden. För jag kommer ihåg, visst var det 2 år sedan de körde den här showen, bara allt som ni ser här idag kommer släppas inom 12 månader, inklusive det här Hollow Knight Silksong som
ja,
och vad var det, Forza Motorsport och liksom allt det där. Motorsport. Och det har inte, och det är liksom så här, det lyckas de ju inte med helt och hållet, men jag tror också att de har försökt ta till sig av det här att ni har inga spel. Så jag skulle faktiskt bli överraskad om vi fick, alltså säga att så säkert de kommer göra stora deep dives på alla spelen för i år. Alltså Avowed och Indiana Jones, och det känns som att de har något mer stort också som jag glömt. Eller att de har en så här tredje, ja men Call of Duty liksom. Så jag bara, åh, äntligen kommer du inte behöva betala
för
Call of
Duty. Just det, Call of Duty, Xbox.
Call of Duty kommer få sin egen show efter Xbox.
Jo, det är sant.
Game show.
Men sen,
de har inte bekräftat det. De säger redacted, men det är uppenbarligen Call of Duty.
Ja, exakt. Mm. Och så har de ju en Starfield-expansion på väg och sånt där. Så jag känner ändå, alltså, just den här hösten har de väl en hel del grejer på gång. Så jag skulle ändå på ett sätt bli lite förvånad om det kom många fler stora så här, AAA-grejer än Gears.
Ja,
i år
liksom. Proppat. I vinter eller höst så ska de ju visa en ny hårdvara för Xbox, sa de ju.
Just det. En X-boy.
Ja.
Jag känner att de, i och för sig, det säger jag säkert varje år, men de har väldigt mycket att bevisa.
Ja.
Så hade jag varit Phil Spencer så hade jag orat mig för mycket om, ja, vi kan bara visa grejer som vi vet kommer inom ett år. Jag hade liksom börjat slå på den stora trumman för att få upp ett buzz.
Okej, får jag bara säga en sak till Xbox? Phil, jag vet att du lyssnar. Jag förstår.
Ja, varje vecka.
Om ni vill utöka Game Pass och Game Pass-användare, kan ni fixa Game Pass-appen eller Xbox-appen till PC? För den suger. Hälften av gångerna vi laddar ner ett spel som är EA Access som ingår i Game Pass PC och Game Pass Ultimate, så fungerar det inte. Fixa er butik så kommer det gå mycket bättre. Please. Please, please. Please.
Här har varit världens mest osexiga bara, så här, game showcase utan avsäljning. Bara, den här appen är bra nu.
We fixed the store.
Du hade de gått och sagt, vi har gjort det bättre än Steam. Och det hade stämt. Liksom, det var en fullt fungerande butik som inte fuckar med Windows hela tiden. Och liksom integrationen mellan appar. Och sen helt plötsligt inte vill fungera för att appen inte laddar ner en uppdatering. Men appen berättar inte att det behöver uppdateras. Den bara säger att jag har inte loggat in. Men jag är inloggad i alla fall. Liksom, om de bara fixade det. Hade varit så bra. Det hade varit så mycket bättre. De hade kunnat utöka till miljoner fler enheter. För nu när jag ser såna här typ bärbara gaming MSI The Claw eller vad det nu heter. Och bara av med Game Pass. Jag bara tänker, jag vill inte spela Game Pass på den där. Nej.
Alltså, men PC-spelare är ju uppenbarligen bara intresserade av att ha ett Steam-konto. De vill inte ha någonting annat. För i så fall blir det liksom review-bombs och...
Alltså det här är jag fucking tokig på med PC-spelare. Alltså PC-spelare som bara, vi har en död, vi vill ha komponenter själva. Jag vill uppgradera. Det är fria val. Man får välja vad man vill. Nej, det finns inte på Steam. Det ska bli skitsur på allt som finns i hela världen. Nej, jag får bara gratis spel på Epic Games. Nej, men då vill jag inte lira dem. Och det, alltså, så här, det, jag håller med dig. Det är ju liksom såhär, ja, tillåt, gör appen bättre. Men alltså, Du kan spela, vet du vad du kan göra på Xbox Game Pass-appen? Du kan spela spel gratis, eller spel som är liksom en del av din prenumeration.
Men jag kan inte! Jag ville ladda ner Jedi Survivor till PC, men jag kan inte! För att den och EA-appen ska prata med varandra, men det funkar inte. De bara säger error. Jag kan inte, för det funkar inte!
Day in the life of a PC-gamer.
Senare. Nej, life of the Microsoft Windows ecosystem. Det är så bullshit. På Steam och Good Old Games och där, så kan jag bara klicka på spel och ladda ner. Men på Xbox, på PC så vill den inte.
Ja. Jag vill se mer av Fable.
Ja, Fable måste de visa.
Vill du se mer av Fable om du bara, det kommer 2026?
Ja, det tror jag.
Ja,
jag är så pass nyfiken på det. Så att jag väntar gärna. Det är bara, jag vill se vad det handlar om. Alltså, och det tänker jag inte liksom rent storyn, men liksom vad
gör man? Hur funkar det?
Vad är det kapabel till liksom? Mm. Och jag är
tänk när de kommer ut där och så visar de en kort, typ 10 sekunder lång teaser för Perfect Dark. Och så står det 2032.
Perfect Dark är ett annat spel som jag också är grymt nyfiken på. Som jag inte tänker hoppas på. Men det har varit jävligt nice att få se Perfect Dark.
Ja, alltså sekunder de sa att det var ett quadruple A-spel så var det kört.
Ja,
it's a curse.
Nej, de behöver bevisa saker att det liksom funkar. Jag tycker ändå att de har en bra slate för i år. Alltså jag också så här, bara det spel som de har som är på gång liksom, som jag överlägset mest taggad på är också Fable. Jag älskar det liksom, alla de tre liksom originalspelen till liksom olika grad, men alla de tre var bara fan, de hade så jävla mycket atmosfär. Men det är liksom så här,
de är unika känner jag också. Det finns ingen annan liksom fantasy RPG-serie som känns och spela som Fable riktigt.
Nej, så jag menar det kommer vara skitcoolt, men jag är lite chockad över att det har tagit dem så här länge att göra det. Alltså jag kommer ihåg att det ryktades ju gott och länge om att Playground som ja liksom Forza Horizon gått om liksom det innan Forza Horizon 5 släpptes liksom. Och det släpptes för 2021. Så säg att de började på det liksom så här, ja men 2020 eller 2019 till och med. Fan, det spelet har varit på gång länge. Men de vet säkert att folk är sugna på det också. Så det måste betyda att ja, det tar tid liksom, och de är inte redo än.
Sen så har Playground också sagt att Microsoft ger dem typ den tid de känner att de behöver. Och de behöver typ utveckla egna verktyg och så. För deras motor är för bilspel. Så liksom, de var tvungna att liksom typ börja om från scratch så som jag förstått det, och så länge det inte bullshit intervjuer jag har hört typ. Så, ja, så de har fått ganska mycket leeway med hur de ska göra saker. Och det är antagligen bra med tanke på, vad hette det senaste Fable-projektet som utannonserades och lades ner för att det inte ledde någonstans?
Legends.
Var det Legends?
Ja, liksom så att Microsoft kanske inte ville göra något sånt igen. Sen tycker jag att Microsoft har varit lite för hands-off med vissa saker. Speciellt från Bethesda överlag. Alltså Bethesda Game, utgivaren Bethesda och inte just studion Bethesda. Så jag vet inte. Nästa Doom-spel vill jag se.
Ja, jo, men de skulle absolut kunna göra någonting. Alltså visa vad fan håller id på med liksom. Det var inte igår de släppte Eternal ändå. Det är ju också 4 år sedan. Så det börjar bli
4 år sedan.
Det nämndes ju i läckan som kom förra året, hör för mig. Att det var typ Doom Year Zero eller någon sån bla bla bla. Något sånt på tapeten. Och jag bara, Doom är bra. Mer Doom, tack.
Mm. Ja, nej, men det skulle bara vara kul att se vad de har på gång.
Ja. Doom-spel, fast det är postmodernt och Doom-guy har gått anger management course och han besegrar demoner genom att ge tummen upp och vara snäll mot dem och sånt.
Mm.
But,
Ja, nej, men det ska bli spännande att se. Jag tycker fortfarande det är jättekul att de fortsätter göra en inte E3 men ändå E3-show. Liksom så här. Jag tycker att det är jättetrist att Sony slutade med dem och liksom Nintendo är ännu längre bak än det. Jag förstår att för deras så här, point of view så liksom är det bekvämt att kunna snacka om grejer när de vill. Det var ju ändå skönt att veta. Bara, ha lite så här refresher. Bara, det här händer. Nu blir det bara så här, särskilt i och med att spel tar längre tid att göra, att man bara, jaha, men vad fan händer då? Liksom så här bara, det känns som att saker går långsammare och långsammare för att cykler tar längre tid och man får höra mindre och mindre om det. Liksom.
Ja, men så är det ju. Men det var så länge sedan Microsoft bara kom och slurpade upp så många studior och så dröjde det så länge vi fick höra någonting.
Mm.
Så det känns skönt att det förhoppningsvis börjar dra igång igen nu lite.
Ja, men verkligen.
Jag vet vad Double Fine arbetar på. Jag hoppas de gör något som är lika bra som Psychonauts 2. För Psychonauts 2 var amazing.
Ja, det var det. Okej. Okay. Ska vi se. För det här var ett litet tag sedan nu. Men vi tog det inte förra veckan. Vi har fått ett meddelande från Jeremia. Och han säger: god dag kära medlemmar samt åhörare. Han verkligen bredde på med svenska språket där. Uppskattar ifall ni vore villiga att delge om några spelupplevelser har påverkat er på ett synnerligen personligt plan. Kanske har det förändrat er i grunden som människa. Se fram emot att höra er och erfarenheter kring hur, varför med mera vissa spel berör er på djupet. Den här är svår. Det finns massa spel som har påverkat mig, men just det liksom på ett synnerligen personligt plan har det förändrat er i grunden som människa. Jag tror inte att något spel har förändrat mig i grunden som människa faktiskt.
Nej, det tror jag, det är väldigt, alltså väldigt hög ribba. Jag tror att det närmsta kommer är så här, alltså spelupplevelser som du har med vänner. Alltså så här, jag kan ju fortfarande komma ihåg alltså så här maratonlånga sessioner och massa olika spel och så bara Halo-spel eller så här, en gång till en Battlefield var mycket för mig och liksom sådana grejer, och det skapar ju liksom minnen med folk på ett sätt som fortfarande känns ganska unikt för spel.
Ja, på det sättet absolut, men jag tänker liksom
jag förstår att han bara.
Ja, nej, men jag skulle bara liksom eka vad du sa, liksom att det finns gott om spel som har påverkat mitt liv på ett positivt sätt, även om det kanske inte hade så mycket med innehållet av det spelet att göra, men liksom spel som Bad Company 2, Halo Reach, Left 4 Dead, liksom, utan de spelen så hade jag inte haft många av mina liksom närmsta vänner idag. Den här podden hade inte, jag skulle inte säga att den inte hade existerat, för att jag var inte med i pilotavsnittet, jag var med andra avsnittet och framåt. Men jag tänker liksom, alltså min vänskap med Jimmy exempelvis började med online-spel. Min vänskap med er två började med online-spel och jag och Adam, vi bondade över Titanfall för 10 år sedan i år. Kommer inte ihåg vad det var du och jag började spela, Kristoffer, om det var typ att vi recenserade Gears of War
Ultimate Edition. Ja, men det var nog det första vi spelade tillsammans. Ja, eller jag tror vi spelade lite. Ja. Så vi spelade Halo 5 betan tillsammans först, och så spelade vi såklart Halo 5 i massa år tillsammans. Men ja, det vi hade först under länge tid var ju det, Gears.
Ja. Precis, så att i det avseendet så finns det massa spel som jag är väldigt liksom tacksam för, liksom för att de otvivelaktigt har liksom förbättrat mitt liv på olika sätt. Bara på grund av liksom vilka relationer man har skapat. Men jag vet inte, liksom kan vara, alltså det, jag tycker The Last of Us fick mig att inse saker om mig själv, som att jag redan då visste att ja, jag hade nog också mördat en hel byggnad full av folk för att rädda mitt barn, liksom. Så här, liksom särskilt sen jag har blivit pappa sen dess, liksom att jag hade nog offrat resten av mänskligheten för William, tror jag. Vilket är rätt sjukt. Och inte en självklar grej. Och sen är det många spel som har liksom verkligen format format vad jag tycker om i media. Framförallt spel.
Men jag tror på ett sätt, alltså så här, jag tycker att det är närmast, jag kan annars jämföra det med, det vill säga, alltså så här, det är ju precis som andra former av så här underhållningsmedia. Det är som så här, bara när du liksom såg din favoritfilm för första gången, eller den liksom läste din favoritbok, eller hörde på liksom ditt favoritband, liksom så här, bara, det är ju någonting som av någon anledning liksom sätter ett avtryck på en. Liksom så här, någonting som jag tänker på lite grann fortfarande, typ så här, jag tyckte att trots att Metroidvanias innan dess inte riktigt var min grej, så älskade jag så här Ori and the Blind Forest. Och det är ju så här, så delvis så fantastiskt så här, vackert spel. Och har fantastisk musik och liksom allting bara kommer på plats i det spelet. Det spelet lämnar liksom verkligen någonting med en. På samma sätt som så här, Journey var ju ett otroligt liksom så här, fint spel som liksom sa så mycket utan att liksom säga ett enda ord, liksom så här, sådana grejer, va? Det stannar ju med en länge, särskilt om det står ut mot liksom annat. Och så sen typ förra året kom jag ihåg det så här, va? Jag tror att ja, men vi blir alla äldre och blir uppenbarligen mer cyniska, särskilt Adam som verkar hata alla spel någonsin, nästan. Inklusive Halo 5. och Uncharted 3 såklart, som är väl dokumenterat. Men jag tänkte bara, ja, men när jag spelade så här, och så bara, ibland kan jag känna det själv också, bara, men jag bara spelar igenom spel, bara halvvägs börjar så här tröttna. Men sen hittar du bara något spel som bara klickar och bara, holy shit, det här är anledningen till att jag spelar tv-spel. Förra året var det Alan Wake för mig, och jag bara, alltså, holy shit, att det finns någon som har den så här galna kreativiteten att få alla de här grejerna att funka. Liksom, det, är ju, ja. Det blir ju liksom så här livsbejakande på något sätt. Man bara, shit, ja, det är ju det här jag gör det här för.
Ja, jag tänker spel för mig. Och jag kommer ihåg att mitt första PlayStation 2-spel, Prince of Persia The Sands of Time, hade väldigt stor inverkan på hur jag såg på till exempel spel och karaktär och sånt överlag. Nu påverkar det inte mig extremt mycket, men det påverkade, det gjorde spel till en större del av mitt liv typ, på ett annat sätt, för liksom, åh, oh, wow, Det här tycker jag om väldigt mycket. Liksom, det är inte bara typ jag vet inte, The Driver till PlayStation 1. Man kör en blockig bil.
Ja, jag heter bara med story, Driver, jag inte förstår. The Driver.
Ace the Driver. Ursäkta mig. Just det, The Driver är det är spelat med honom väl? Vin Diesel? Nej?
Ingen aning.
Är det ett annat spel? Åh gud, det kom ett spel. Nu måste jag bara kolla det. The Driver Vin Diesel? Jag kommer ihåg. Det var något spel med Vin Diesel i alla fall. Men det var inte det jag tyckte om. Men liksom, det var ett lyft och det fick mig att tänka på spel, underhållning och konst mer än bara typ
Wheelman.
Kul! Wheelman var det, ja! Ja, fortfarande inte ens i närheten, men ja.
Kan nog den spelas en stuntman, vilket coolt koncept det var.
Ja.
Att du liksom jag kommer ihåg... gjorde stunt i en bil för en filmproduktion liksom.
Ja. Den genren hade nog kunnat komma tillbaka som ett mindre spel. Sen så har jag haft en bunt med spel jag liksom, jag kommer ihåg att vi ska se här. Se här, release year. Version. Vi ska se. Nu försöker jag ta reda på vilket år det släpptes. Jag hade en period där jag var väldigt överlag disenfranchised från det mesta. Och så att du funderar till och med tycker jag ens om spel och sånt. Det är liksom bara allting är bullshit och så vidare. Men sen så spelade jag Subnautica och det var en så pass den upplevelsen i Subnautica, jag var helt besatt av den. Och det var lite ungefär samma sak som du nämnde med Alan Wake. Det är därför jag älskar spel. Till exempel. Det var en så pass gripande upplevelse, det här med utforska havet och djupet. Särskilt också när jag IRL är väldigt obekväm med hav och liknande. Jag tycker inte om det.
Havet är djupt!
Ja, det är liksom när man sitter i sin stora ubåt, typ en meter ovanför det djupaste den kan åka. Man vet att den grejen man har ett uppdrag eller hämta, eller en sån här sidogrej hämta, är typ 20 meter ner i ett mörkt hål. Och jag bara nö! jag menar, det ändrade mig kanske inte som människa i sig. Men det är ett spel som gjorde enorma intryck på mig och fick mig älska spel igen. Okej, Mass Effect 3 slutet gjorde mig till en argare människa, kan vi säga.
Ja, jag tror vi alla har det spel som vi kan peka tillbaka på och bara säga, det var där det började för mig. Alltså liksom, det var där jag blev förälskad i mediet. Jag har ju sagt många gånger liksom att första gången jag spelade Duck Hunt var det första spelet jag testade och det var liksom en verkligen epiphany för mig att liksom ha någon form av kontroll över vad som hände på tv-skärmen. Men då var det ändå fortfarande liksom bara liksom en dyr och men väldigt cool leksak i princip. Och sen var det Ocarina of Time som verkligen satte eld på den passionen jag har idag. Över tv-spel liksom, vad det kan göra liksom, man kan transportera det till helt andra världar och så att ja.
Sen jag var lite för gammal när för den uppgiften, men jag vet att många pratar om till exempel Dark Souls och Bloodborne är nog de som nämns mest med de här spelen som förändrar deras liv och hur de ser på liv och sånt. jag hade liksom kommit förbi den och hade inte riktigt den typen av trauma eller liknande som många andra verkar haft när de beskriver det. Men det är ett spel jag förstår kan ha påverkat väldigt många, både hur de ser på livet och på spel överlag. Just Dark Souls och Bloodborne och den genren av spel. För det är väldigt, det är väldigt unikt skulle jag säga.
Snacka om inflytelserik spelserie.
Ja, jag menar, Jedi-spelen som jag älskar är ju, har ju snott grejer från den. Definitivt. Serien. Så ja. Så jag förstår att det är liksom den typen av epiphany som ger mig liksom fundera på. Jag har inte riktigt haft riktigt det, men jag har haft spel som påverkat mitt liv väldigt mycket. Även om det inte helt förändrat hur jag är som människa. Så det har haft stor inverkan på mitt liv. Jag har många goda minnen. Som i sig har gjort mig, fått mig uppskatta saker i livet på ett annat sätt. Men kanske inte förändrat mig som människa.
Nej, det är svårt. Förändrat mig som människa tror jag inte att något spel har gjort. Jag tror att det finns många spel som har fått mig att inse saker om mig själv kanske. Det finns spel som har berört mig väldigt djupt. Både på ett liksom emotionellt plan, om man kollar på återigen typ Last of Us eller Walking Dead, Telltales första säsong, eller som Kristoffer nämnde med Journey, som också var en väldigt känslosam upplevelse trots att det liksom inte finns någon dialog i det.
Mm.
Men även bara en känsla av liksom, vad är det svenska ordet för A? A-W-E. Alltså förundran liksom.
Mm.
Över hur fan lyckades de få ihop det här spelet? Eller var någonstans liksom har en hjärna konceptualiserat detta innan det hamnar på skärmen framför mig just nu liksom, och hela den processen liksom kan vara helt i förundran över. Mm. Så att, men jag blir liksom berörd av spel jätteofta liksom. För Ratchet & Clank, det var, fy fan vad roligt det här är att spela. Liksom. Det är bara ren spelglädje. Som också är en form av känsla.
Civ 5 fick mig gå upp i vikt. Det förändrar mitt liv en del.
Okej.
Det kan gå åt alla håll.
Det är som, Texas Hold'em påverkar mitt liv och ruinerar mig. Ja, men jag tror att vi ska kanske börja avrunda oss ut där i 2 timmar nu, men jag ska bara en sista liksom ventilera lite för att det här med VPN, alltså de säljs ju med premissen om att men visste du att liksom streamingtjänster och sånt har olika utbud beroende på vart man är i världen, skaffa en VPN så får du tillgång till allting. Och Godzilla Minus One går ju på Prime, bara i Japan. Och Toho har liksom inte ens gett en fingervisning, liksom ens en hint om när den kan gå ut på streaming i övriga delar av världen eller när en Blu-ray eller whatever kan komma. Så jag tänkte, fan, jag sätter igång min Express VPN och slänger om mig till Japan. Och så, visst, det finns inte engelska subtitles, men jag har sett den 2 gånger på bio så jag kan nog typ komma ihåg vad det är de säger. Och så trycker jag in mig på Japan, kom in på den här liksom appen på sidan och liksom allting är på japanska. Jag bara, där är Godzilla, och så går jag in och så står det you are currently using a VPN.
Ja.
Log off and try again. Jag bara,
de menar fuck off. Okej, okay, det som händer är att det är egentligen inte tillåtet. Och det med de VPNsen marknadsför, det funkar så länge leverantörerna, eller de som gör de här sajterna, så länge de inte känner till vilka IP-adresser och sånt de routar igenom. Sekunden de kan designera det här är en VPN-server, då stryper de den saken. Så det är ett arms race.
Ja, det var första gången jag hade upplevt något sånt, och det liksom, det bara dödade hela konceptet med VPN för mig på ett ögonblick.
Ja, Det finns andra fördelar med VPNs, men det är ja, det de säljer in det extremt mycket.
Det finns ju massa fördelar. Alltså, liksom att du skyddar din data och bla 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 bla. Men, ja. Men det största säljargumentet är ju liksom att du låser upp worldwide content.
Ja.
För att det känns liksom, för någon som inte är införstådd med det här med liksom distributionsregler och liksom och rättigheter och all sån skit, så kan man säkert tycka att fan vad dumt liksom att det är olika innehåll på, i olika regioner, men det är ju liksom en laglig grej och bla bla. Så att,
mm.
Oh, nej. Jag blir frustrerad. Alltså fan jävla Toho. Släpp skiten i väst.
Du är vad du behöver göra. Det är bara att åka till Japan.
Ja.
Ja, precis.
Gör som PewDiePie, flyttar till Japan.
Där är väl alla neckbeards på Steam borde gråta över, så att kanske händer någonting. De som är så jävla bra på att liksom gå in och reviewbomba allting.
Ja.
Då ska man skriva släpp det på Steam.
Ja, precis.
Släpper Godzilla Minus One exklusivt på Steam.
Seriöst, Toho, om ni lyssnar, jag ger er 1000 spänn för en Blu-ray ifall jag får den idag.
Ja, om du har Prime så får du ju snabb leverans.
Ja, precis. Så jävla bra film. Jag hoppas att den går att köpa eller streama när du är här, Adam.
Det kommer antagligen inte ske, men jag hoppas det också.
Okej, killar. Tack så mycket för att ni supportar mig den här veckan. Skulle säga... Ja, just det. Ja, vi kör den här vanliga liksom med Adam. Var kan man följa dig? Ifall man vill höra mer av ditt gnäll.
The Void. Nej, men jag finns ju på Twitter. Eller som vissa idioter vill kalla det. X.
Twitter säger vi.
1ADL90. Heter jag där. Och jag finns även på Blue Sky. Där jag försöker börja posta lite mer igen. Och vad i hela friden heter jag på Blue Sky? Det är allt. @adl.bluesky.social liksom. Så det är Adal. ADAELL där. Så det är där jag hänger och inte har ett liv.
Så ja. Kristoffer.
Gött. Ja, men jag finns ju jag finns ju på X typ, antar jag. Men eller jo. Nej, men jag
Nej.
Jag finns på X videos och OnlyFans.
Okej. Nej, där har jag ingen närvaro. Tack och lov, hoppas jag. Nej, men jag finns på Twitter eller X, vad du nu gillar. CT Lundberg heter jag. Och intressant, jag såg precis att mitt näst senaste i mitt flöde var ett retweet av någon som skrev "Video games are too long" och en lång tråd. Så ja, den är lite kul. Det är bara att gå in och läsa.
Nice. Okej. Det var 530 av spelsnack. Ni får jättegärna skriva till oss på som Jeremia har gjort på var det Instagram eller var det? Jag kommer inte ihåg. Instagram eller Facebook. Ni kan skriva på Twitter. Ni kan mejla oss på kontakt@spelsnack.com / någon av våra förnamn oliver@spelsnack.com. Vi lägger ut varje onsdag och är det någonting annat som jag sitter och glömmer? Skitsamma. Det är Jimmy som brukar göra detta. Jag säger bara tack för att ni har lyssnat och hej då med er. Och återigen tack till Adam och Kristoffer som har varit fantastiska medpoddare med mig idag. Så säger vi så till nästa vecka.
Tackar.
Tack så mycket.
Glöm inte swisha.
Glöm inte för oss, har du?
Swisha.
Glöm inte swisha.